Jo, då vill jag hälsa alla varmt välkomna till ett webbmöte mellan SRFs flerfunktionshindergrupper och den blivande förbundsstyrelsen. Och det är ju kandidater till presidiet som vi har bjudit in, de som ställer upp som förbundsordförande och första och andra vice ordförande. Och då är vi nästan alla här och det värmer gott. Och vi har även Neven Milivojevic som moderator. Han ställer oss upp som kandidat till den nya förbundsstyrelsen. Och han kommer att fördela ordet när vi ställer våra frågor. Vi har arbetat fram 8 frågor till förbundsstyrelsekandidaterna. Och det är Ingela Olsson från LSS och Solgruppen och jag, Maria Lisland, som läser varannan fråga. Och de som finns här ikväll, det är ju nätverket SFF, då i form av mig, synskadade flerfunktionsnedsatta. Och LSS och Solgruppen, där möter vi Ingela Olsson som är sammankallande och Leif-Göran Josefsson som är vice sammankallande. Och så har vi besök av föreningen SMYF, synskadade med ytterligare funktionsnedsättning. Och lite yngre synskadade som ska bjuda. Vi är ju unga i SRF som det ser ut idag. Som ska bjuda på smakprov och konst. Desideria ska läsa en dikt. Och Linda Åkesson ska bjuda på lite musik med slutet av mötet. Och då tänkte jag börja med att hälsa Desideria varmt välkommen och läsa sin dikt till morgondagens SRF. Och säga några kloka ord som SRF kan ta med sig om flerfunktionshinder.
Då ska vi se. Tack så mycket. Fungerar min mikrofon?
Ja då.
Ja.
Vad bra. Det är lite rörigt här. Men tack för inbjudan. Känns fint att vara här. Jag är väldigt glad att de här frågorna lyfts på allvar. För det är så att vi som har en ytterligare funktionsnedsättning i min generation och framåt, vi är ju inte längre en minoritet. Vi är en majoritet. Och det gör ju att vi kommer vara en allt större del av SRF framöver. Vad man än känner om det så är det liksom, det är en fakta. Och det gör ju att vi framöver som förening måste börja tänka lite annorlunda. För att många av oss kan ju göra väldigt mycket med rätt förutsättningar. Min dikt heter Till morgondagens SRF. Och den går så här. När SRF är för alla är rummen trygga och taket högt. Inga väggar sprider skvaller. Inga dörrar stänger ut. Vi är en cirkel av självklar, stark gemenskap. En sluten cirkel utan plats för utanförskap. Ett synsätt där alla värderas lika. Trots att förutsättningar är olika. Där det ses som styrka att våga vara svag. Ingen självständighetstävling. Inga osynliga förväntningar. Inga oskrivna krav. Om SRF ska bli för alla krävs det ett förnyat synsätt. Vi måste våga se dagens sanning. Att morgondagens målgrupp ser annorlunda ut. Vi måste våga skrota antika synsätt och låta nya ta dess plats. Vår rättighetskamp behöver färgas av fler nyanser. Våra samhällskrav berikas av ett helhetsperspektiv. Våra sammankomster behöver byggas som ett pussel. Där funktionärsrollen styrs av unika styrkor och förmågor. Där varje medlem får fylla en oumbärlig funktion. När vi bygger vår förening på unika förmågor och när olika behov tillsammans fungerar, blir vi ett svårslaget exempel för allmänheten. En fullskalig inkludering som är ostridbar. Först när vi står enade för värdet i varandra kan vi vinna den självklara rätten till lika fullvärdiga liv. Tack, det var allt jag hade att säga.
Ja, många tänkvärda ord du lämnar med till SRF. Och den vikten skrev vi ju förra året när vi hade en poesicirkel i SFF, så hade vi som sista uppgift att skriva en dikt om morgondagens SRF. Och då skrev Desiree den dikten som är väldigt fin och tänkvärd.
Kan man läsa de andra dikterna någonstans?
Ja, det kan vi göra vid något annat tillfälle.
Nej, men alltså, har ni lagt ut det någonstans? Alltså,
de finns, ja. Jag kan skicka till dig sen, Linda. Jag kan skicka länkar var de finns. Både nya och gamla dikter. Vi hade en på C-cirkel 22.
Jag fick ju veta det här via Facebook. Jag har inte känt till den här gruppen så länge.
Och så är vi framme mot en låt av Linda Åkesson på slutet. Det ramar in det väldigt fint.
Men Ingela, vi får ju inte heller glömma att säga att vi har gjort en kamplås som heter SRF för alla.
Ja.
Det är en viktig lås som jag tycker förbundsstyrelsen gott kan lyssna på.
Ja, då kanske vi kan ta Lindas låt innan pausen och SRF för alla när allt är slut. Om vi kan komma bestämma så länge så vi har det väldigt fint.
Är det paus?
Det är väl ungefär efter en timme tänkte vi, eller så där kvart över. Men nu är klockan 6, lite över 6, eller kvart över 7 hade vi tänkt. Och då är det ju kvart 7:20 och då är det ju Neven som fördelar ordet till våra förbundskandidater under tiden. Men då tänkte jag lite ner att vi skulle ta oss an frågorna och det blir ett möte om den närmaste kongressperioden men samtidigt om morgondagens SRF, lite som man formulerar sig i det intressepolitiska programmet. Och vi hade ett liknande möte för 3 år sedan inför kongressen 21 och det blev mycket uppskattat. Och då lämnar jag ordet till Ingela för den första frågan som vi har skrivit samman.
Då är det fråga 1 då. Hur vill du utveckla SRF? Idag har allt fler yngre synnedsättning och fler funktionsnedsättning. Det var första frågan då. Hur tänker ni utveckla SRF liksom så?
Och då går vi en för en tänkte jag. En efter en av förbundskandidaterna. Då börjar vi med Niklas Mattsson föreslår vi.
Niklas Mattsson. Så, då fick jag på mikrofonen också. Det gäller att hitta knappen. Tack så mycket för att ni bjuder in till detta och att vi får vara här. Och det var som sagt en väldigt fin inledning tyckte jag av Desideria. Och mycket av det som hennes dikt beskriver är väl en väldigt bra beskrivning om hur SRF ska se ut. Men hur vill jag utveckla SRF? Och då har ni ju också lagt till den här andra, idag allt fler yngre både synnedsättning och andra funktionshinder. Ja, men alltså, jag tänker så här att det är ju svårt att forma eller bestämma att det ska vara likadant överallt i hela landet. För vi bygger ju på lokalföreningar och distrikt och branschföreningar och nätverk då, så som det ser ut nu. Men jag skulle ju önska egentligen att i våra lokalföreningar ska det finnas plats för alla som vill vara med. Man ska, det kanske inte är så att vi måste kräva av alla att man ska kunna vara funktionär i en styrelse, att man ska kunna vara kassör eller sekreterare. Jag tycker att vi måste vara öppna för att en del av våra medlemmar vill vara med och driva en verksamhet. Man kanske vill, när det handlar om att påverka intressepolitiskt mot kommuner, det kanske är där några medlemmar tycker är roligare än att sitta i styrelsen eller känner mer för att jobba med vissa sådana påverkansfrågor. Eller det kanske är så att man tycker att ja, men det viktigaste är ju att vi träffas och att vi har, hittar på att vi har, trevligt ihop och att man känner att här finns en kamratskap. Ja, men då tycker jag att de som brinner mycket för de frågorna ska kunna vara med där och driva och ha ett engagemang. Jag tror att det är viktigt att vi ser olika uppgifter som viktiga. Jag har nog varit, eller vi och är, kanske lite så att när det dyker upp någon medlem så är det styrelsen vi pratar om. Att det är det viktigaste att vara med i. Men jag tror nog att framtiden så handlar det mer om att förenkla styrelsearbetet ute i våra lokalföreningar och att se till att där man är engagerad och där man brinner för, där ska man kunna få engagera sig. Jag tycker till exempel att det är lite svårt med våra, nu pratar vi om fler funktionshinder, men om vi också pratar om språkbarriärer och så. Om man är bara med i den persisktalande eller arabisktalande branschföreningen och aldrig kommer in i SRF, då får man ju aldrig lära känna och lära sig språket och lära sig och vara med på de aktiviteter som man gör i distrikt och lokalföreningar. Jag skulle önska att vi kunde bredda och vara mer öppna för att alla ska kunna delta på den ordinarie verksamheten. Sen vet jag att det är svårt. Vi har svårt att acceptera varandra kanske eller förstå. Och det gäller ju för oss som inte har till exempel en neuropsykiatrisk funktionshinder att lära oss och förstå hur människor som har det fungerar. Och det gäller också för de som har neuropsykiatriska funktionshinder att kompromissa och försöka se att ja, men de menar inte illa fastän de inte fattar allt som vi behöver. Så det gäller att man har lite vilja från båda håll att se till att det fungerar.
Vi kunde ta Maria Torstensson, det vore intressant att höra hur du utvecklingen.
Ja. Tack så jättemycket. Jag tycker också att det här är ett fantastiskt bra initiativ som ni har tagit igen. Den här gruppen är ju en av de mest aktiva grupperna i hela organisationen, så jag tycker det är fantastiskt roligt att jobba med er. Ja, hur vi ska utveckla och bli bättre framöver. Jag tycker Niklas sa väldigt mycket som var helt i min linje också. Att jag tror att vi måste få ihop organisationen mer tät. Att lokalföreningarna får in fler funktionsnedsatta aktiva på aktiviteter i lokalföreningarna. Sen så kommer det ju andra frågor som kommer beröra detta också, men jag tror att det viktiga är att alla ska känna sig välkomna på samma sätt som Desideria så fint läste. Så jag har faktiskt inget mer än det Niklas sa egentligen. Tack
Maria, tack. Och då tänkte jag höra med vår nästa kontaktperson, Tina Nomi, hur du vill jobba med dessa frågor.
Ja, tack. Och jag vill också koppla tillbaka till det som Desideria sa och det som Maria har sagt. Just, jag har ju också haft förmånen att jobba ihop med nätverket och jag har också jobbat ihop med personer som arabisktalande branschföreningen, som också ju är medlemmar i SRF, och det är väldigt bra att man är det. Men jag vet också att ni är ju väldigt aktiva, och jag tycker också att det är helt otroligt just det här att man verkligen drog ihop inför förra kongressen, och nu är ni ensamma om också igen att göra det här. Vi har i alla fall inte fått någon annan inbjudan. Och jag tänker att ni verkligen efterfrågar kunskap i de här frågorna och frågar vad människor har för ambitioner. Jag tänker också att vi måste få ett SRF som där mångfald och olika människor med olika och unika kompetenser som Desideria pratar om. Men för att kunna lyfta fram de här unika kompetenserna och att personer ska hamna på rätt plats, så måste man ju hitta dem först. Det är ju inte alla som kommer och efterfrågar en plats och frågar vad vi tycker om det. En del människor kanske inte känner sig välkomna eller hemma. Så det handlar ju både om att vi bör liksom lära oss hur man kan underlätta för människor att känna sig välkomna och så. Precis som det gör hela tiden i alla led av SRF. Och när det kommer nya människor. Men också att se om man på något sätt behöver någon särskild tillgänglighet. Eller om man behöver hjälp med tolkning, om språket är svårt. Om man på något sätt kan göra det. Och det är ju självklart först när man kommer med som man kan förbättra språket. Och så man kan också få veta vad människor behöver. Och om det finns speciella önskemål på hur man kan underlätta deltagande i olika aktiviteter. Och vad man skulle passa med sin unika kompetens då. Så jag tänker väldigt mycket att för att vi ska komma dit som Desideria så klokt hade satt ord på, så måste vi hitta de här personerna och underlätta att SRF verkligen är ett alternativ för människor som har en synskada och som ibland har fler funktionsnedsättningar och som ibland har andra saker som gör att man är nyanländ eller att man har en viss ålder. Man kanske...
Ute Tina, förlåt. Bara som ja. Punkt. Mm.
Ja.
Så du vet för att du har...
Ja, att man är ensam ung i en lokalförening kanske, och att man hittar liksom var man kan så att säga engagera sig om man vill jobba med frågor som kanske inte är uppe där. Och att vi har en vidsynthet för varann, att man är äldre och vill engagera sig i frågor som man kanske inte kommer in på i sin lokalförening, eller att man behöver liksom vara med i olika arbetsgrupper och sådär, och hur man kommer dit. Så att jag tänker att vi måste på något sätt, ja, vi måste hitta de här personerna och försöka lotsa och hjälpa till att bli mer lotsar. Och så tänker jag att jag vill fortsätta jobba och utveckla SRF. Så att det är liksom en organisation som angår alla som vill bli medlemmar där och som har en synskada. Men också som har andra delar. Tack så mycket.
Tack Tina. Det liknar lite intressepolitiska programmet där vi har skrivit en organisation som är relevant för fler. Lite så, du fångade det så fint. Ja, och då vore det intressant att höra hur Dan Andersson i Kristinehamn vill utveckla vårt förbund.
Ja, här är jag. Ja, det är ju mycket som har sagt, så jag ska inte lägga ut texten så värst mycket mer. Men personligen så har jag ju haft stora och många upplevelser tillsammans med folk med NPF-diagnoser. Vi har haft det i våra lokalföreningar. Flera stycken olika som har suttit i styrelsen. Vi har det på distriktsnivå. Och där det hela går ut på. Jag vill inte hålla med Tina riktigt om att vi ska leta upp Det här är medlemmar vi har. Det är medlemmar som finns. Det är medlemmar som vill vara med. Ge dem då chansen att vara med. Det är frågan om att ta hänsyn. Det är frågan om att lyssna. Det är frågan om att ge individer tid. Många av de här med NPF-diagnoser är inte lika snabba som Niklas och jag och Tina och Maria. Vi är snabba i tanken. Det går undan som tusan ibland. Men den här gruppen människor behöver ofta mer tid. Kanske behöver en fördjupad diskussion. En förklaring om vad det faktiskt är man håller på och beslutar om vad man faktiskt diskuterar. Det är någonting jag har fått förmån att lära mig. Jag skulle säga de 5-6 sista åren i mitt liv. Jag är snart 70 år. Och det är uppenbarligen så att man kan lära sig så länge man lever. Jag har lärt mig det här och jag har ett flertal individer med NPF-diagnoser i min närhet, både i familjen och inom organisationen, som har utvecklats på ett enormt sätt. Så ge tid, ha hänsyn, lyssna och försök att förklara, så kan vi använda den kompetens som faktiskt finns. Och för att ge en bild av den här problematiken som dikten tog upp här, så har vi i Värmland 120 ungdomar ungefär, varav 20 skulle kunna vara aktuella för SRF. De andra 100, där är synskadan underordnad. Det är alltså många med flerfunktionsnedsättning som vi borde ta tillvara. Ja, tack.
Stort tack, Dan. Och lite så ser det ju ut i unga med synnedsättning, att fler och fler föds med andra funktionsnedsättningar också utöver synskadan. Så du fångade det fint. Och då tänkte jag höra med Gunilla Thomsson hur du vill ta dig an våra frågor.
Ja, tack så mycket. Jag tror ju att det är väldigt viktigt att vi sätter större fokus på medlemmen och låter den utvecklas och få så att det fungerar för alla förstås i organisationen. Och till det behöver vi nog dels att råd och stöd och utbildning till våra lokalföreningar och distrikt. Och här ser vi ju hur aktiva och det här nätverket där jag är djupt imponerad över all. Jag har haft förmånen att kunna ta del över av allt ni har åstadkommit och gjort under det senaste året. Det är en jättebra väg. Jag tror också att vi inom SRF måste lära oss mycket av unga med synnedsättning och deras arbete. Det tror jag att vi kommer få mycket nytta av inom Synskadades Riksförbund, om vi kan ta tillvara på de erfarenheter som vi kan få del av där. Sen har det ju sagts mycket fina ord här, och så jag tänkte inte förlänga det hela, utan Desiderias dikt och andra som har uttalat sig har ju gjort det jättebra, men mera medlemmar i fokus tror jag på.
Stort tack, Gunilla, för kloka tankar. Och då har vi vår sista talare som vi frågar, och det är Leif Westerlind.
Ja, tack så mycket. Det som jag tycker präglar SRF idag, som jag tror att vi måste göra något åt, det är att, hoppsan, vi har ett väldigt åskväder här. Jag ska försöka hålla fokus ändå. Jo, det är att jag tycker på många delar att SRF är en konservativ organisation och stel. Jag tycker att fokus i vår organisation ligger väldigt ofta på den nationella nivån. Ur en aspekt, det vill säga, dels så är det så att den nationella nivån möjligen är för stor och tung i vår organisation. Men det är också så att våra, vi som, eller ja, i den andra funktionen jag har som verksam ute i landet, lätt tittar på den nationella organisationen för och tycka att det är den som ska göra saker. Jag tror att vi överhuvudtaget måste flytta fokus mera från central nivå till den andra nivåer. Och då tänker jag så att även den struktur som vi har med lokalföreningar och distrikt, att det är så vi driver verksamheten, tror jag man ska fundera på om den behöver reformeras. Jag tror nämligen att vi har många grupper som inte riktigt passar in i vår nuvarande struktur. Jag tror Tina nämnde några. Jag tror att det är svårt att vara ung och vara medlem, i alla fall i den lokalförening som där jag är. Där i stort sett alla närmar sig, ja, i alla fall 60 och flera över 70. Jag tror att vi har svårt med unga förvärvsarbetande, föräldrar, och jag tror också att en person med de diagnoser som ni nämner får svårt i vår organisation. Därför tror jag mycket på att försöka göra som ni själva har gjort, då det här med nätverk. Och jag vet ju också att det nätverk som finns för personer som har en lite bättre syn än oss som knappt ser något alls eller inte ser något alls, har ju också skapat ett nätverk som gör mycket både för att samla ihop folk, ge dem ett sätt att få lyfta sina frågor, men också sprida kunskap.
Kan ut Leif, bara så att du vet.
Ja, så att jag tror att vi måste flytta stöd och kraft ut i organisationen. Och då gäller det distrikt. Och det gäller nätverk bland annat.
Tack så mycket Leif. Det var intressanta tankar det också att ta del av. Och då får vi ta oss an vår andra fråga som vi arbetat fram. Och då är det min tur att läsa. Hur kan SRF bli bättre på att bemöta synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar? Inom parentes, kombinationer gör det speciellt. Och det var lite ledord från SMY, för att det är just blindhet tillsammans med neuropsykiatri som blir speciellt på samma sätt som dövblindhet. Att det är något tredje och både vara döv och blind. Så lite den tanken vill vi också skicka med. Och då kan vi ju börja med Dan i Kristinehamn och höra hans tankar.
Jag satt här och latade till mig för att tänka, nu får Niklas så kan jag lyssna ett tag, men det kunde jag inte. Ja, det är rätt, på oss bara. Vi rör på oss, som vi säger i Brännon. Jag vet inte, jag tycker den här frågan hänger väldigt ihop med den första. Det är liksom samma problematik som vi tog upp på många sätt. Jag kan inte ge andra argument än de jag gav på den första frågan, för de här hänger verkligen ihop. Det är, vi måste bli bättre, men vi måste lyssna. Vi måste ta till oss. Vi måste kanske i vissa fall, eller i viss omfattning ska jag säga, få lite utbildning av folk som verkligen vet vad det rör sig om. Personligen tycker jag väl att jag är hyfsat med i diskussionen och förstår. Men naturligtvis blir man aldrig fullärd. som jag känner det så de svar jag gav förut, de hänger ihop med den här frågan, vill jag påstå.
Ja, det tackar vi för då. Och då fortsätter vi med Maria Torstensson. Dina tankar?
Hörs jag?
Ja då.
Japp, bra. Jo, hur vi kan bli bättre. Jag tycker ju att en sån sak som den kaféverksamhet som ni har haft under åren. Ni började redan under pandemin med detta. Ni var de enda som hade aktiviteter i hela landet under hela pandemin. Helt fantastiskt att lyckas hålla ihop den här gruppen så bra. Och de som det har blivit nu sista halvåret eller året, så har det varit en hel del sen Skåne tog över ansvaret eller hjälpen med nätverket. Så har det varit en hel del synskadade medlemmar som inte har några andra funktionsnedsättningar som har velat vara med på de här för att lära sig mer om de olika temana som har varit på de här kaféerna. Det tror jag är en sån sak som verkligen ska fortsätta, och jag tror att det är bra att kanske så småningom väva in det så att det är mycket fler som är med på de här kaféerna. Eran grupp är självklar, men jag tror att det är väldigt bra att få in fler som kan få upp intresset och få lära sig vad det kan innebära. Och jag tror att det finns ett stort intresse. Men det är alldeles för många som inte har tillräckligt mycket kunskap om det. Och det är inte lätt att få heller. Men man får mycket kunskap om man är intresserad och pratar med alla människor. Så att jag tror att för att få det här bättre så ska det här fortsätta på ett eller annat vis. Mer behöver jag nog inte säga. Nej, tack.
Det låter lovande, Maria. Det låter lovande inför framtiden. Då tänkte vi höra med Leif Westerlind om dina tankar. Hur vi kan bli bättre.
Ja, jag tänkte ju en del när jag fick de här frågorna. Och till skillnad från Dan så får jag då säga att jag känner att jag inte har tillräcklig kunskap alls. Men däremot så känner jag, när du säger så här från början, eller det kan vara det Cederia som sa det, att vi kommer snart att vara i majoritet. Och då känner jag så här. Jag skulle vilja under nästa mandatperiod ta initiativ till att vi gör en ordentlig kartläggning både av förekomsten men också vilka problem man möter, och då menar jag kanske inte bara inom vår organisation utan vilka problem man möter överhuvudtaget att leva med synproblem och flerfunktionshandikapp. Det kan ju dels ske på sätt som vi själva har gjort förut, det vill säga att vi ber vår intressepolitiska enhet att de gör en undersökning. Men jag tycker generellt sett att vi i SRF är för dåliga på att samarbeta med universiteten. För det här borde vara en fråga som någon som studerar, någon som kanske håller på med en doktorandutbildning skulle vara intresserad utav. Och jag skulle vilja att vi skaffar oss mer fakta om hur det är. Därför att åtminstone jag kan inte säga att jag kan tillräckligt.
Nej, det tackar vi för. Det var intressanta tankar och det förändras ju mycket över tid, kan jag bara säga som en liten upplysning. Vi har ju byggt upp ett kunskapscenter en gång i tiden genom Tomteboda när det blev resurscenter. Men en del av kunskapen börjar ju falna
Och lite det kommer vi att ta upp i en annan fråga kring våra motioner. Så vi kommer att återkomma till frågan. Och då lämnar vi ordet över till Gunilla Thomsson.
Ja, tack. Maria, jag förstår verkligen ditt synsätt här att när du tog upp exemplen med personer med dövblindhet, eftersom jag har förmånen att få jobba med den gruppen nu, så har jag ju insett att två handikapp blir, eller två skilda handikapp inte kan kompensera till varandra, så då blir det tredje handikapp. Och jag förstår att det även blir så i ert fall. Det är inte 1+1 blir inte 2, utan det kanske blir 4 eller någonting istället, på grund av att man inte kan kompensera för varandra. Och det här behöver vi utveckla mycket. Men vi behöver också se till att alltså medlemmar och vad man vill är olika. Men att det alltid ska vara medlemmen som är i fokus, och att vi kan hjälpa och stödja den så att den ska känna sig hemma inom Synskadades Riksförbund. Och här är ju ni och ert nätverk en nyckelperson för att lära oss mera inom förbundet. Och vi måste ju förstås också vara öppna för att ta till oss den kunskapen och erfarenheten. Men vi får ju inte heller glömma att alla medlemmar är olika, och så är det ju förstås om man har kombinerat funktionsnedsättning med en neurologisk funktionsnedsättning. Tack.
Då lämnar vi ordet till Niklas Mattsson, förbundsordförande.
Dina tankar.
Tack så mycket. Men det första som jag vill säga på den här frågan, hur kan vi bli bättre? Ja, att lyssna på er. Det är väl det första. Lyssna mer på er och efter era behov. Och sen sa ju Leif det här om att skaffa kunskap. Och förutom då att lyssna på er så är det nog rätt sätt också att undersöka eller ta till sig kunskap, fakta. För att lära oss mer, det behöver jag också göra. Men sen hänger det ihop, tror jag, också med mitt första svar. Och det är ju att hur kan vi bli bättre? Jo, men att försöka engagera de som vill vara medlemmar på det område där de vill vara. Det tror jag är en viktig faktor för att det ska fungera bättre. Så lyssna på er, ta till oss fakta och se till att man får jobba och engagera sig där man har sitt engagemang. Tack.
Tack. Och då blir Tina Nomi Södergren sist ut och dela sina tankar.
Okej, tack. Jag kan bara instämma med mycket av det som har sagts. Och jag har ju under den här treåriga mandatperioden, ungefär, inte ens ett år sedan, så fick jag en plötslig dövhet som tog bort en massa hörsel på höger öra över en natt. Så bara, jag hade aldrig hört om det förut, och det bara hände. Och då erfor jag ju det här som Gunilla var inne på, alltså just hur det blir inte 1+1 liksom, en hörselnedsättning och en synnedsättning och så liksom, utan det blir ju mycket mer i den situationen. Och det är saker som man aldrig kunde vänta sig liksom. Så det har ju gett mig en utökad förståelse, förutom att jag alltid har tyckt att de här frågorna är jätteviktiga ända sedan jag jobbade i unga med synnedsättning, även om vi inte hade lika många. Men vi hade ju flera med fler funktionsnedsättningar redan när jag var ung, som började bli länge sedan. Men i alla fall då så gjorde vi så att jag också, när jag skulle få rehabilitering och började lära mig använda hörhjälpmedel och så här, och jag fick välja problem med riktningar och så, för jag kunde inte Jag kunde inte uppfatta vart ljud kom ifrån. Och jag kunde inte gå rakt liksom. Det var jättesvårt. Och det är fortfarande svårt, delvis. Men då sa de till mig att nej, men du kan vänta ett halvår. Så får vi se om det återkommer hörsel. Det händer ibland. Och då tänkte jag så här, men alltså, jag kan ju inte pausa livet i ett halvår. Och sitta hemma och vänta. Och där kommer nästa grej in, det här att faktiskt lyssna på vad folk säger och inte liksom säga att ja, det här kanske ordnar sig. För det skulle vi ju inte vilja höra om våra synnedsättningar i något sammanhang. Ja, men om man börjar se bättre så bra, liksom, då tar man väl det därifrån. Och likadant med min hörselnedsättning, nu blev det aldrig bättre under den här tiden. Så det som det var då. Den kvällen när det kom. Men jag tänker så här att. Men nu är jag ju vanare. Och jag fick också hjälp med rehab och så. Ska ses. Och fick kontakt med vården och så. Men jag tänker att. Det här är viktiga liksom erfarenheter. Som jag tar med mig in i SRF-arbetet också. Att man måste lyssna på personer. Och man måste få dem, och det är flera som har uttryckt då, att vi tar till oss kunskap och försöker sätta om den så att man faktiskt också kan engagera sig och att man gör det så lätt som möjligt och, ja, och gör vad man kan av sådana tillgänglighetsåtgärder och så. Och sen vet jag ju att det är begränsat med resurser överallt och alla kan inte göra allting, men det är ändå något som jag liksom tänker på borde gälla alla personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och synskada och även annat. Och sen hur himla trött man blir av att ha fler funktionsnedsättningar. Och det är någonting som jag tänker också att man får tänka in att även om man är van att saker går undan ibland så kanske de inte alltid gör det. Och så kommer man ju in i olika livsskeden också. Men att man faktiskt får anpassa arbetet efter det också. Så det är också en sån där sak som jag tänker att är bra att ha med sig. Och att man måste ha rätt att kanske ta mer pauser och tänka in sånt i olika möten och så. Och det tycker jag ni är bra på också i nätverket. Att liksom anpassa efter olika.
Jag måste byta minuter, Tina, bara så du vet.
Yes. Och jag hade inte så mycket mer att säga. Då kan vi stanna där för nu.
Tack så mycket, Tina. Ja, det var intressant också att höra dina tankar där på slutet. Och då tänkte vi att Ingela skulle läsa fråga nummer 3. Det är en lite längre fråga och det rör framförallt oss med neuropsykiatri. Det är egentligen en fråga från LSS och Solgruppen, men det rör ju oss alla.
Ja, då lyder frågan så här. Vad vill du göra för att öka kunskapen om synnedsättning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning inom vårt förbund? Parentes, det rör ett annat sätt att tänka. Viktigt att vara tydlig i kommunikationen med personer med NPF när man svarar och så.
Ja, och då vore det intressant att höra Leif Westerlind vad du har för funderingar kring detta.
Ja, det var egentligen den här frågan som födde det jag sa förut. Alltså jag vill att vi får bättre kunskap och att vi får den kunskapen via de som är professionella på området. Det vill säga helst via universiteten men även via vår egen organisation. Sen är det naturligtvis så att de allra flesta har behov av att man är tydlig. Och det är väl något som vi har att jobba med allihop. Men jag kan tänka mig att exempelvis Skåne som har haft kontakter mycket mer med er. faktiskt har utvecklat en del utav detta. Och i förbundsstyrelsen brukar vi ju ha olika ansvarsområden. Så att den som ska ha den här typen av kontakter, det kan ju vara Maria även fortsättningsvis, bör ju om det behövs och särskilt stöd då för att kunna uttrycka sig tydligt. Men det främsta för min del, det är egentligen det som jag sa förut, att skaffa bättre kunskap om hur det här ser ut. Och det var någon som sa, vilket är viktigt, alltså de som har de här diagnoserna är ju precis som alla andra olika. Man ska inte tro att bara för att man har träffat en eller fått en persons beskrivning, att man har fått allas beskrivning. Utan det varierar naturligtvis här också.
Tack så mycket, Leif. Och då vill jag bara lägga till frågan här som vi inte kanske läste ut. Att svara konkret och säga vad man menar. Det tar tid och kraft för oss att gissa och tyda. Och då är det ju så att en del av oss har med tiden lärt oss intellektuellt att tyda och läsa av människor. Och kunna arbeta sig fram till då tränat upp en viss färdighet. Men för andra kan det fortfarande vara ett stort gissel. Så där är väldiga skillnader emellan oss med neuropsykiatri. Här märks det riktigt tydligt att vi är olika. Och då tänkte vi lämna över ordet till Maria. Du har ju jobbat mycket med detta, så det vore fint att höra dina tankar.
Ja, jag kan väl säga det att jag har väl varit aktiv med den här gruppen i snart 10 år i olika konstellationer över hela landet. Så att som det är just nu så är det det här nätverket. Och det finns ju många i nätverket och runt omkring i de andra grupperna som är väldigt aktiva och som har mycket att lära ut. Men jag tycker att det Leif föreslår här, det tycker jag är en väldigt bra idé att göra. En sån studie där man får fram fakta, kalla fakta för hur det här fungerar för olika funktionsnedsättningar. Sen är det ju så att man kan ju inte dra, som Leif också sa, alla över en kam. För är det så att man har 4 funktionsnedsättningar förutom synskadan, så är ju det på ett helt annat sätt än någon annan som har kanske 3. Och även om man har samma funktionsnedsättningar så behöver det inte heller vara samma sak. I och med att man kan ha olika grader och så vidare, man är olika personer. Jag tror att det skulle vara väldigt bra om exempelvis Ulla Ekman.
Nej. Ulla Ek och hennes lärjungar.
Som kanske inte alla vet vem det var, men hon har ju gjort väldigt mycket för den här gruppen när hon levde. Att man skulle få en sån människa att vilja ta tag i detta från ett universitet i Sverige. Och sen att man har den här utvärderingen och så småningom arbetet tillsammans med en referensgrupp eller så från nätverk eller från era grupper. Det tror jag skulle vara jättebra. Tack.
Tack Maria, det var många kloka tankar. Det var bland det bästa vi har hört fram till nu, men vi lär höra många fler svar. Och då tänkte vi fortsätta med Niklas Mattsson och höra dina tankar.
Ja, de hänger ju på sätt och vis ihop, både fråga 2 och den här fråga 3. Så svaret blir ju ganska lika kanske då. Och, ja, men skaffa kunskap, det är väl bra. Och sen behöver vi också, skaffa kunskap är ju det som vi naturligtvis måste göra. Men vi måste också få ut det i organisationen. För det är ju det ni frågar om här. Hur gör vi för att öka kunskapen i vårt förbund, i Synskadades Riksförbund? Och det är väl den svåra biten då, eller det, som vi måste försöka fundera på. Men hur kan vi få alla distrikt och lokalföreningar att ta till sig, och det är väl något som förbundsstyrelsen måste fundera på. Hur kan vi sprida den här kunskapen? Om vi nu får till att göra det som Leif och Maria har varit inne på här. Då, att göra en undersökning och hur det ser ut och kunna sprida den kunskapen. Jag vet inte hur vi ska göra för att sprida den kunskapen idag. Men det är ju något som vi måste jobba med såklart. För precis som ni säger så är det ju fler och fler ute i våra lokalföreningar som har båda. Eller som har flera funktionshinder och som ska få plats och kunna finnas med. Och då måste vi ju hitta ett sätt att sprida den här kunskapen som vi då förhoppningsvis kan skaffa oss. Så jag kan väl bara säga att jag instämmer med det som Leif och Maria redan har sagt.
Tack Niklas. Det var intressant att höra dina tankar. Och då kan vi fortsätta med Tina Nomi Södergren.
Ja, jag känner att i det här fallet så handlar det också om att jag håller helt med om att det är intressant om vi kan forska och också tänker jag samarbeta med andra organisationer som har forskat på andra funktionsnedsättningar som neuropsykiatriska och andra som finns i kombination med synnedsättning. Nu är det ju lite speciellt som vi har konstaterat. Att ha det i kombination med en synnedsättning eller flera andra funktionsnedsättningar. Men jag tänker ändå att man kan lära en del också av det. Så att jag tänker, men det kommer ju en sån fråga sen också kring samarbete med andra förbund. Och sen så tänker jag på att man också kan försöka kommunicera så tydligt som möjligt. Alltså, bara för att man kan uttrycka saker i skrift och långa dokument och sånt här så kanske man ska försöka och skala ner det lite. Jag har jobbat mycket i andra sammanhang yrkesmässigt med personer som har haft dövhet, personer som behöver lättläst material, som har intellektuella funktionsnedsättningar och sådär. Och har ju liksom sett det här hur, och också jobbat väldigt mycket med personer som inte har svenska som modersmål. Och liksom hur extremt vi krånglar till saker ibland när vi skickar ut brev. Så att de liksom ringer eller skriver och frågar så här, men vad betyder det här? Det här som jag har fått i mejlen. Och då kan det vara liksom ett helt vanligt utskick om något möte som ska ske för gruppen eller någonting. Men, och det tänker jag att vi skulle slippa om man försökte att inte ha så mycket syftningar i en mening eller lägga till saker eller uttrycka sig krångligt med något ordspråk som folk inte förstår vad de betyder. Eller att vi skulle kunna försöka skriva så tydligt som möjligt i brev. Sen kan man ju inte alltid få med allting och få alla att liksom... Och ibland behöver man ju ändå ha hjälp att liksom tyda ut ett budskap. Men jag tänker att alla kan göra mycket när man sätter ihop något och tänker. Så att det är något vi behöver ha med oss. Både vi som är förtroendevalda men även personer som jobbar och så. Tack.
Tack Tina. Mina frågor jobbar ju LSS och Solgruppen mycket med lättläst och lättförståeligt material. Så det var fint att höra att du hade många goda råd att föra vidare till SRF. Och då fortsätter vi med Gunilla Thomsson och hör hur du tänker.
Ja, jag vill bara förvarna ifall det bryts här, för nu har åskvädret kommit så det är direkt över Södermalm här. Så jag är orolig att det bryts, men då vet ni att det är åskan som har gjort att det bryts. Jo, men alltså vi har ju, talarna före mig här har ju pratat mycket om kunskap och forskning och självklart ska vi göra det. Men det här med tydlighet, det gagnar ju alla våra medlemmar om vi försöker bli lite mer tydlig och inte så långa texter. Jag tänker att det är ju också bra utifrån synskadan att man inte orka läsa långa texter och sådär. Så det skulle ju gagna alla i våran organisation. Sen tror ju jag vet inte det här, men det är jätteviktigt att vi till exempel i det här funktionärsprogrammet som nu Riktförbundet driver, att det verkligen finns med pass om det här med fler funktionshinder i det. Så det ska bli en alltid vara naturligt när man har utbildningar för blivande funktionärer. Och gärna att man då kan få någon ifrån ert nätverk att medverka vid de tillfällena. Det är jätteviktigt. Att man alltid har med det som en stående punkt på DOFSen, distriktsordförandekonferensen, distrikt- och branschföreningskonferensen. Men att vi verkligen lyfter upp frågan också i hela organisationen och just tar det som en del ofta när vi träffas och pratar. Tack!
Tack Gunilla, det var så kloka tankar. Det är lite våra tankar kring kontaktmannautbildningar som det knyter an till en senare fråga med funktionärsutbildning. Och då tänkte vi sist höra Dan Andersson i Värmland. Vad det var för svar?
Fall det händer något om det bryter som Gunilla sa. Gunilla nämnde någonting som jag tycker är otroligt viktigt. Det är att vi får med det här perspektivet i vår funktionärsutbildning framförallt. Så har vi ju nu börjat här. Kört två, ja, en har vi haft i våras och nu är det dest regionen som får sitta den 11, 12, 13 september. Och få med det här när vi träffas, när vi diskuterar och framförallt när vi utbildar funktionärer. Och jag tror också att varför ska vi gå över ån efter vatten? Ni finns ju. Ni kan utbilda oss. Ni är ju en del av SRF. Ni är SRF precis som vi. Och det här är ju kunskaper vi borde kunna hämta av er.
Mm.
Det är naturligtvis väldigt bra att få sådana här dokument från doktorander och allt vad det är. Men jag är lite rädd för att det här kan bli lite för akademiskt. Det är bra med fakta och man ser det ena och det andra. Men det finns en liten risk att det blir för akademiskt. Det blir inte vad vi ska göra på golvet. De vi får en massa tyckanden. En massa åsikter om att så här är det. Men vi vet ju alla att det här är inte någonting som är lika för alla. Vi är olika på alla sätt. Och jag tror faktiskt att vi måste hämta den här kunskapen och hjälpen av er. Som uppenbarligen gör ett jättefint jobb med det ni gör. Jag har inte haft förmånen att stifta bekantskap med ert nätverk förut förrän nu. Och det är jag glad för. Det är väldigt givande. Jag skulle också gärna se att ni kanske ordnade ett, ska vi kalla för en hearing via webben, via Teams eller ett seminarium som det nu kallas. Webinarium kallas det nu för tiden. Där man pratar om de här frågorna. Man bjuder in alla som har någon funktion i distrikterna. För det är inte så att det här ska vara en uppoffring att vara med. Det är en skyldighet att vara med och lära sig. Så att jag skulle vilja uppmana er att göra ett webbinarium eller flera under ett år så att alla har möjlighet att vara med och ta del av era kunskaper och få mer förståelse än vad vi har idag. Ja, tack.
Tack Dan för värmande ord. Det är lite det vi har i åtanke framöver. Ett webbinarium med Desideria. Hon har skrivit en handbok om vad man ska tänka på i mötet med synskadade med autism och ADHD utifrån US i Stockholm som jobbar med ungdomar med neuropsykiatri. Så vi planerar för ett sådant möte i november eller januari om Gud är god. Så det är på gång.
Det tackar vi för. Då ska jag vara
tack
med.
Så tack.
Även om jag har en son med autism så kan man alltid lära sig mer.
Ja, precis. Ja. Så kan det vara. Ja, och då ska vi ta oss an fråga 4 som också knyter an till detta. Och det knyter an lite till våra motioner.
Hur samverkar SRF med andra funktionshinderorganisationer? Lyder den kort och koncis? Och då börjar vi med förbundsordförande.
Som trodde att nu skulle jag bli sista en gång. Ja, men alltså, vi har ju naturligtvis samarbete på olika sätt. Unga med synnedsättning jobbar vi ju väldigt mycket med. Nu har de ju dessutom lokaler ihop med sitt riksförbund, ihop med riksförbundet. Så på Riks så samarbetar vi väldigt mycket med dem. Vi, när vi gör uppvaktningar till myndigheter och så jobbar vi ju ganska ofta ihop med funktionsrätt. FSDB försöker vi ju göra gemensamma utspel ihop med. När det gäller vårt internationella arbete så har vi ju organisationen MyRight då, som samlar funktionshindersorganisationer för att jobba med biståndsfrågor. Så där samarbetar vi ju med, jag vet inte exakt hur många som är med där just nu, men det är ju många av funktionshindersorganisationerna som är med där. Vi har ju även när vi gör utspel, när vi gör debattartiklar och så försöker vi emellanåt göra det ihop med andra organisationer som också har, om vi pratar om färdtjänst så är det vi andra som har problem med färdtjänsten. När pratar vi om ledsagning frågan så försöker vi hitta samarbetspartner där. Men vad man kan säga då när det gäller konkret samarbete med NPF-organisationer med verksamheter och så, det fungerar väl möjligen på vissa distrikt eller lokalföreningar, men det är ju inget som finns upparbetat, utan det är ju, som jag ser det, så är det de här när vi, om jag i alla fall pratar från Riksförbundets sida, när vi gör uppvaktningar och utspel så försöker vi ju knyta till oss eller jobba ihop med olika funktionshindersorganisationer utifrån frågorna som det handlar om. Men US och FSDB är ju de som vi oftast skulle jag säga försöker göra ihop med och funktionsrätt.
Tack Niklas. Då får vi höra från FSDB och Gunilla Thomsson hur...
Om hon håller med mig där. Jag får hoppas att hon gör det, men det vet man aldrig.
Ja, vi får hoppas hon är kvar. Och redo, Gunilla?
Ja, jo då, jag är kvar. Nej, men samarbete är ju jätteviktigt och samverkan. Och då är det ju viktigt att man tänker på det ur olika frågor. Så är det färdtjänsten, precis som Niklas säger, så är det ju viktigt att man söker samarbete med dem som tycker också att färdtjänsten behöver utvecklas och förbättras och sådär. Så det gäller att tänka över vid olika frågor hur man kan samarbeta. Sen sitter inte jag och jag är inte med i förbundsstyrelsen just nu. Men jag vet ju från min arbetsgivarpart så är man ju väldigt tacksamma och tycker att det är väldigt värdefullt att samverka med SRF från Förbundet Sveriges Dövblinda. Och där ser man ju också vikten av att samarbeta med varann eftersom det förbundet är så litet i jämförelse med Synskadades Riksförbund.
Tack Gunilla. Då faller det sig naturligt och går vidare till Tina Nomi Södergren.
Ja, tack. Och ja, Niklas har ju räknat upp de samarbeten vi har som ju är väldigt aktuella också på internationellt nu kring biståndet. När det sker stora förändringar så jobbar vi ju med alla de förbund som är aktiva internationellt på olika sätt och med utvecklingssamarbete eller bistånd. Och där kan man ju ha olika kopplingar till varandra. Så det är jätteviktigt i sådana här situationer när det händer saker att man pratar ihop sig och använder sig av att man är fler. Istället för att alla ska liksom försöka göra sin lösning. Och så kan man naturligtvis ta delar av lösningar som fungerar för en själv eller inte ta dem alls om de inte fungerar. Men jag tänker ändå att det är ett sätt att bli starkare i hela påverkansarbetet. Som jag också tänker på den interna intressepolitiken och påverkansarbetet i Sverige är det ju otroligt viktigt att vi försöker hitta vilka vi kan jobba med. En sån här positiv del av att unga med synnedsättning flytta in på SRF-kansliet. Jag var ju med när vi flyttade ut, så gammal är jag. Men nu flyttar man tillbaks. Och då så känner jag att det är liksom ganska kul att då unga med unga funkisrörelsen har haft ett projekt som precis har avslutats men som hade väldigt mycket positiva spinoffer. Och då var jag där och pratade med dem om arbetssätt och så där, både utifrån mitt arbete nu i och med att jag jobbar med migranter med funktionsnedsättning och också unga ibland och andra delar. Så pratar vi också utifrån att ha en synnedsättning och hur SRF kan jobba och hur vi bättre kan jobba tillsammans och sådär. Och de lyfte då från unga funkisrörelsen liksom mycket det här med arbete på andra sätt och via sociala plattformar och så här, som jag ju vet är väldigt effektivt liksom. Men som jag använder när det behövs, men som man ju kan använda mycket mer och där man ju kan också göra upprop och jobba och påverka och sådär på ett sätt som, och där tänker jag att vi liksom också, om vi liksom jobbar gemensamt så kan vi liksom hjälpas åt och ge verktyg och lära varann smarta arbetssätt och så. Och också utveckla dem så att det funkar för olika grupper. Om man inte är jättebra på alla sociala medier. Så ja, men då kanske man kan få en del inputs därifrån. Och sen så kan vi berätta om hur det har liksom funkat med påverkan totalt sett. Och ibland kan man dra slutsatser av det och så. Och jag tänker att det är så vi måste göra för att vi är liksom, för att vi ska nå ut och kunna jobba gemensamt i olika frågor, så behöver vi verkligen hitta varann. Och det kan vara på ett ganska oväntat ställe faktiskt. Så var öppen i det här när man söker nya samarbeten. Och där tycker jag SRF måste också hela tiden vara det. Tack.
Tack Tina. Unga funkisrörelsen och UFs, deras samarbete har ganska mycket att lära SRF. Vi har följt deras arbete och fått utskick och delat på sociala medier och lagt ut på hemsidan som vi känner till en del. Så där har vi att lära. Och då tänkte vi fortsätta med Dan i Kristinehamn och höra dina tankar kring samarbeten.
Ja, nu är ju väldigt mycket sagt här. Jag menar, Niklas berättar ju om de organisationer som vi samarbetar med tämligen ofta. Det är ju på riksnivå och jag har ju lite mer erfarenheter på regional nivå här. Där har vi ju en massa olika samarbeten i relation till vår egen region. Det jag tycker kanske skulle kunna bli ett bättre samarbete. Människor som har mycket gemensamt med oss. Gemensamt med våra liknande problem. Det är faktiskt pensionärsrörelsen. Som i många stycken har samma svårigheter som vi som inte ser. Det är oftast frågan om att ta sig hit eller dit. Exempelvis färdtjänst. Tillgänglighet. Alla de här frågorna. Där har vi ett ganska bra samarbete i Värmland. Med pensionärsorganisationerna och övriga funktionshindergrupper, framförallt när det gäller trafik, färdtjänst och den delen, kollektivtrafik. Där har vi en samarbetsgrupp exempelvis med regionens tjänstemän på de som handlar om kollektivtrafik och grejer. Där är alla med och vi har nått väldigt långt. Jag skulle kunna tänka mig att det här skulle kunna vara ett fruktsamt samarbete även på riksnivå. För att komma åt rikspolitiken och få kanske lite ändrade lagstiftningar och så vidare. Inte minst vad gäller färdtjänst som vi nu jobbar hårt med. Men samarbete, alltså är man fler så är man starkare. ensam är aldrig stark. Jag vet inte om man ska dra ut det här, för det mesta är sagt här. Och, ja, samarbete är bra, kan vi sammanfatta.
Tack Dan. Du hade många kloka tankar du också. Och då fortsätter vi med Leif Westerlind.
Det är inte alltid helt lätt det här med samarbetet. Jag tror att SRF har ju valt att ställa sig utanför funktionsrätt. Och det är ju för att man har varit rädd för att ha synskadefrågorna ska drunkna helt enkelt i det övriga. Och det tror jag finns en poäng i. Samtidigt har ju det också lett till, skulle jag vilja säga, konkurrenssituationer mellan SRF och funktionsrätt. Alltså det i vissa lägen så utesluts SRF i samarbete med regioner och ibland kommuner, och där man bara samarbetar med funktionsrätt. Så att det är inte alltid helt lätt. Men däremot så är det ju så att vi samarbetar, och Niklas nämnde ju något. Jag kan ju nämna att inom arbetsmarknadsområdet så har vi ju fått bättre skrivningar när det gäller uppdragen till Arbetsförmedlingen, tack vare ett samarbete med de andra funktionshindersorganisationerna. I min lokalförening så är den som jobbar för HRF medlem hos oss numera, därför att vi har funnit att det är bra att kunna jobba ihop. När det gäller ledarhundar var det naturligtvis jättebra att vi kunde få tillstånd en överenskommelse med Astma- och Allergiförbundet om hur vi kan samarbeta när vi har olika delar. Och sannolikt är det så att ett bättre utbyte med organisationer som har neuropsykiatriska funktionshinder. För det måste ju vara så att om det finns synskadade människor med neuropsykiatriska problem, så måste det finnas neuropsykiatriska funktionshindrade med synskadeproblem. Det vill säga, de här grupperna måste finnas i båda organisationerna.
Ja, det är så rätt, Leif. För det har vi sett nu bland våra medlemmar. Dels så har vi ju då yngre som har neuropsykiatri och som föds med synskada och hjärnskada. Det är ju den största gruppen. Men vi har även äldre med neuropsykiatri som har levt vanliga liv, så kallat, och sett. Och börjat se dåligt senare i livet, eller på gamla dagar, och som söker sig till SRF. Så vi behöver se neuropsykiatri från olika perspektiv, både från barn och unga, men även från medelålders och äldre.
Ingela.
Ja, ska vi ta frågan? Det är Maria. Vi har Maria kvar, sen kan du fortsätta, okay. Ingela. Maria Torstensson.
Ja, naturligtvis väldigt många kloka och ord som har sagts, och jag tänker inte upprepa dem. Däremot så tänker jag ett område som vi inte har nämnt, det är funktionshinderråden i kommunerna. Där de fungerar olika i olika kommuner, det vet jag. Men jag vet många kommuner där det fungerar väldigt bra, där man har ett bra samarbete mellan de olika funktionshinderorganisationerna, där man ser på problem i tillgänglighet eller vad det nu är för någonting från olika organisationers håll. I Skåne, så precis som Leif sa, så är det svårt ibland att ha ett bra samarbete. över gränserna. I Skåne så har vi väldigt bra samarbete med HRF och med DHR, FSDB, då det finns möjligheter. Men framförallt HRF har vi haft både projekt med och annat. Och de här organisationerna är lite grann utanför funktionsrätt, därför av den anledningen så hjälper vi varandra. Sen så har vi också europeisk nivå. Vi pratade om MyRight förut, om länder utanför EU för det mesta. Men vi har också det europeiska samarbetet i European Blind Union, där vi är väldigt aktiva på många olika plan. Och där finns det en av alla grupper som vi nu håller på att tillsätta. Så finns det en grupp för jämställdhet och lika behandling och så vidare, som absolut vänder sig naturligtvis till alla, men även för de grupper som inte känner sig hemma på överallt, helt enkelt. Så att, och det, där jobbas det väldigt brett med alla möjliga frågor, bland annat fler funktionsnedsatta.
Tack Maria, tack. Och då får vi höra Ingelas tankar innan vi eventuellt förbereder för en liten paus. Vad hade du för tankar, Ingela?
Jag hörde det här, det var en fråga om det fanns synskadade med neuropsykiatriska i de andra psykiska funktionsnedsättningsorganisationer. Och det gör det visst. Det finns dubbla medlemskap. Både i Autismförbundet och i FUB och sådär. Så vet ni om detta?
Är det helt
rätt? Får jag bara fråga då. Finns det också i de organisationer personer med synnedsättning som inte har dubbla medlemskap? Alltså som, precis som vi kan ha personer som är synskadade med neuropsykiatriska problem. För då är det ju också ett sätt att samla personer med den här problematiken.
Det är lite osäker om jag vet att det är dubbla medlemskap, men det finns det säkert.
Yep.
Ja, och det finns ju som vi pratade om, vi såg nu senast när vi hade kurs på Föreboda, och när vi bjuder in medlemmar att vi får besöka äldre personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som ser sämre eller har fått en synskada på äldre dagar. Och där kan vi SRF se neuropsykiatrin från ett nytt håll. Att syn och neuropsykiatri rör fler. Det rör dels våra barndomsblinda, barndomssynskadade, men även människor som har levt som vanligt har neuropsykiatri och ser sämre på gamla dagar eller mitt i livet. Så vi får möta det från olika håll. Och det är ju lärorikt, det som jag säger varje dag med SFF, är en lärdom. Så man lär ständigt nytt.
Och sen kan jag tillägga det att en del känner sig inte hemma i SRF, men vill hellre synskador som vill hellre vara kanske i FUB eller Autismförbundet. Ja, det kanske är på deras nivå, jag vet inte. Men samtidigt så är det inte FUB och Autismförbundet så kunniga om synskada till exempel. Så att det är mycket att jobba emellan organisationerna.
Yeah. Leif Göran.
Ja, Leif-Göran, ja.
Ja, jag tänkte bara säga det att jag har ju själv synskada och rörelsehinder. Och jag har inte känt mig hemma inom DHR. Därför att jag var för de som har rullstolsbrunna. Inte om någon till exempel går med rullator eller så. Eller har andra problem på grund av rörelsehinder.
Linda här.
Jag jobbar inte i Göteborg nu, de tre.
Jag är också medlem i DHR. Jag känner lite likadant. Jag har ju en CP-skada, men jag har en lindrig CP-skada. Men jag har ju känt det ibland att alltså det finns inte så många som har synnedsättning. Och det var ju väldigt, väldigt många år. Alltså egentligen hela min barndom som jag trodde att jag var typ ensam i hela världen om att ha så här dubbla liksom. Och inte liksom ja, gå i särskola eller någonting. Liksom, så man känner sig lite som
ja, men det är så jag har känt det också. Jag har gått ut med DHL.
Den här föreningen kan vara en brygga mellan och också kunna verka som ett kunskaps lite grann, inte kunskapscenter kanske, men jag vet inte hur jag ska formulera, men någonting. Alltså för att stärka, så man ska kunna känna att man är med i flera organisationer. För jag är ju medlem i flera organisationer och jag tycker ju att det är väldigt lärorikt. Men då behöver man också känna att man får komma till sin rätt i alla dem.
Nej, det var intressanta tankar, Linda. Du har många kloka tankar och mycket att lära oss. Både med egen erfarenhet och med ditt engagemang inom handikapprörelsen. Jo, nu tänkte vi lite nytt. Vi har ju pratat en stund och gått igenom de fyra första frågorna. Vi har ju 8 frågor. Och 4 frågor kvar och lite ljudkonst eller film på slutet. Och vi tänkte ge möjlighet för medlemmar oss att ställa frågor. Så jag undrar vad ni säger om att ta en kortare paus.
Ja. Då kan vi ju börja och ta oss an nästa frågestund, och då har vi ju 4 frågor kvar till kandidater till förbundsstyrelsen. Och efter våra frågor tänkte vi ge utrymme för medlemmar och ställa lite frågor till förbundsstyrelsekandidaterna innan vi avrundar med musik från Linda Åkesson. Och då tar vi oss an fråga 5 och jag lämnar ordet till Ingela.
Ja. Hur ser stödet ut från Riksförbundet till nätverk och intressegrupper?
Det är en intressant fråga som vi har ställt oss på sistone verkligen. Och vi har fått ett svar när det gäller stödet till nätverken. Och då tänkte vi börja med Maria Torstensson. Du känner till detta, Maria.
Jag har det gärna här om jag skulle redovisa det som förbundsstyrelsen har beslutat.
Du kan gärna göra det.
Gör du så, Niklas. Det vill jag på fin.
Okej, okay, ja. Och då har ju förbundsstyrelsen faktiskt på senaste mötet i 25-26 juni beslutat att vid uppstart av nätverk så erbjuder man då från kansliet i Stockholm, Rikskansliet, maillista eller mailbox för att underlätta kommunikationen inom gruppen. Alltså mejllista eller brevlåda från Rikskansliet för att underlätta kommunikation. Och att också då vid uppstart av nätverk att erbjuda en cirkelledarutbildning genom ABF som kan underlätta stödet då vid nätverkets bildande. Och också vid uppstart då, när man startar, att man ska få mötesplattform via Teams. Hjälpa till med marknadsföring för att finna fler medlemmar. Bland annat då genom Synpodden och Perspektiv. Hjälpa till med minnesanteckningar vid de 2 första mötena. Nätverken kan också söka verksamhetsstöd från Riksförbundet för en aktivitet. Ja, per år, för en aktivitet per år hos Riksförbundet. Och vid godkänd ansökan ansvarar Riksförbundet för förvaltningen av beloppet. Så att ingen enskild ska behöva ta hand om pengarna som man får. Och beställning och fakturor som kommer då när man ska anordna en aktivitet. hanteras av Riksförbundet. Om aktiviteten kommer att ske på Almåsa så kan Riksförbundet hjälpa till att söka via från stiftelsen de bidrag som man kan söka. Det är det som förbundsstyrelsen har beslutat på sitt senaste möte, att man hjälper till med för nätverken. Sen kommer ju vi att behandla verksamhetsplan och budget för nästa år här på under september. Och så då får vi också se till att det kommer att finnas pengar för att kunna genomföra detta från Riksförbundet.
Tack så mycket. Tack. Niklas. Och då undrar vi samtidigt hur stödet ser ut till intressegrupperna, och då tänkte vi först på ekonomiskt stöd, om det finns samma möjlighet, om du eller Maria Torstensson känner till detta, en intressegrupp så som LSS och Solgruppen.
Det tycker jag att du också kan få svara på, Niklas.
Du är väldigt långt ifrån mikrofonen, men jag tror att du sa att jag skulle
svara. Det var uppe i taket. Ja, det, förlåt. Det är lättare om den inte är uppe i taket, mikrofonen. Nej, jag säger att det är lättare, tror jag, att du svarar på det, även om jag vet vad svaret blir. Men varsågod.
Just nu så är det ju nätverk, som jag har sagt. Intressegrupper har vi väl inte tagit ställning till, men om jag får liksom ha en liten personlig tanke så får man väl se om man kan. Det kanske inte har så stor betydelse vad man kallas, om man säger så. Men det beslutet just nu gäller nätverk.
Det tackar vi för. Och då vill vi höra om Maria har fler synpunkter och tillägga.
Ja. Jag tycker att det är bra det som vi beslutade i juni. Jag tycker det är en bra grund, men jag vet av erfarenhet att det inte riktigt räcker till i alla nätverk, för att det är väldigt olika behov på olika sätt. Som exempelvis nätverket här har ju inga större ekonomiska utsvävningar som man behöver hjälpa till med, utan det är mer stöd, prata, väldigt många timmar som det pratas, alltså att man hjälper till med samtal vid olika tillfällen. Så att det är väldigt olika, och det här, jag ska ju träffa Gunilla Söderström nästa vecka, då vi ska diskutera just det här, hur vi ska komma framåt med framförallt detta nätverk, tror jag, i Riksförbundet, för att det ska kunna få fungera, för att ni ska känna att det fungerar. Ni ska känna er bekväma och trygga med att Riksförbundet sköter detta. För jag vet ju att det här som Niklas nu har läst upp, det är väldigt mycket ord. Och kanske inte era kaféer exempelvis, är de täckta i detta? Och det är ju kaféerna som är eran stora aktivitet egentligen. Men jag tror att det här är saker som vi kommer komma överens med Riksförbundet om, så att jag tror inte att det är ett problem. Jag tror att det här kommer att lösa sig, bara vi har diskussion och samtal om det.
Tack, Maria. Då tänkte jag nämna det, att det är både kaféverksamhet och studiecirklar över internet. Och sen är det ju mycket postmaterial, allt runt postmaterial. Där finns mycket att göra med blindskrift och nya bestämmelser. Och även små gåvor som vi skänker. Dels arvoden vid kaféer och gåvor. Så ekonomin är ju nästan också en förutsättning för oss, att en liten grund finns. Och ibland får vi oförutsedda utgifter. Det såg vi ju nu bara härom veckan. Så dels ekonomiskt stöd och psykologiskt stöd är två viktiga delar som vi behöver.
En fråga då, Ingela.
Ja, Ingela. Ja.
Ni bara pratar om nätverk här nu. Om man nu vill fortsätta med intressegrupp, är det helt otänkbart till nästa år, eller?
Niklas?
Ja, Niklas.
Ja, nej, men alltså jag förstår ju det att den frågan finns och jag tycker absolut inte att vi ska säga nej till det så här, men det får vi ju ta med oss. Det får vi ju fundera på eller diskutera i förbundsstyrelsen hur vi ska ta ställning till det. Spelar det någon roll om man heter nätverk eller intressegrupp?
Ja.
Det kanske inte spelar så stor roll att man heter intressegrupp. Det kanske ska gälla det också. Men jag kan inte säga ja till det här. För förbundsstyrelsen har ju sagt att det gäller nätverk. Men min personliga tanke, och jag hör ju ingen annan här som ställer sig upp och skriker från förbundsstyrelsen, att det är väldigt viktigt. Så att, hvis vi tar med oss den frågan, Ingla, och funderar på det.
Ja, en sak till. Alltså, att vi har delat upp de här flerfunktionsgrupperna beror ju på att en del behöver mindre grupp. Och det har varit lite andra saker. Så. Det är inte alltid det fungerar med alla i en grupp, om man säger så.
Nej. Men som sagt, just nu så är det beslutat nätverk och jag kan inte lova mer än det.
Då faller det naturligt att fråga vår nästa kontaktperson, Tina Nomi, vad du har för tankar kring stöd till nätverk och intressegrupper.
Ja, jag håller helt med om att vi får diskutera de här frågorna när vi kommer till att sätta pengar på det, så att säga, budget och in i verksamhetsplan. Och då får vi prata om vilka olika konstellationer man ska ha. Men nu har vi ju pratat om nätverk. Och sen tycker jag också det är bra att, som du säger, Ingela, att det kan vara svårt ibland att man behöver ha mindre grupper och så. Men ni samverkar ju också till exempel kring det här kaféet nu idag och andra saker och deltar och så. Så att det är ju också bra att man liksom kan behöva olika sätt att liksom komma vidare. Men vi får prata om hur det kan se ut. Vi har ju även andra sätt att organisera sig inom SRF. Och där har det ju också kommit in motioner omkring det här med punktskrift och så. Vad man ska liksom kunna få hjälp med. För att, om man till exempel har en branschförening och så. För att det är ju inte säkert man har alla de resurserna som finns liksom. Och så om man kan samverka kring sådana saker. Så jag tänker att vi måste tänka så att vi liksom använder saker på ett bra sätt. Men sen naturligtvis så att det inte blir en massa extra arbete som inte blir betalt någonstans eller så. Man måste ju liksom göra det här på ett klokt sätt. Och också tänka vad ingår mer liksom, om man ska hjälpa till med saker. Men jag tycker att vi ska försöka underlätta så att man kan bilda såna här olika nätverk då, som vi har kallat det i första hand nu. Och att man inte ska behöva liksom ha en helt, om man vill jobba med specifika frågor. Och det är ju liksom ett steg på vägen i att bli bättre på det här, att få in fler grupper i SRF, att man kan börja känna sig hemma, att vi också får kunskap av, som många har varit inne på. Så jag skulle vilja säga att jag tycker att det är ett intressant sätt att jobba, och det är också bra att vi liksom både har det här mötet idag, men också att man kan få in via motioner och annat liksom synsätt på hur man skulle kunna jobba på ett bättre sätt. Och så hoppas jag att man kan komma fram till sätt hur man får in det som del av verksamheten. Tack.
Tack, Tina. Ja, det var intressant att höra det också, sannoliken. Och då faller det naturligt att gå till Gunilla Thomsson.
Ja, jag sitter ju inte nuvarande förbundsstyrelse, men jag tycker att det verkligen var på tiden att man tog det här beslutet. Nätverken har ju funnits under hela kongressperioden. Och självklart så måste Riksförbundet kliva fram och hjälpa och stödja som man nu har fattat beslut om. Så jag tycker att det är en bra början på det hela. Och sen behövs det ju fortsätta utvecklas. För vi tror väl att det kommer bli mycket mer vanligt med nätverk och så i framtiden. Men äntligen kom beslutet som jag förstår att ni i nätverk har väntat på. Tack.
Och då undrar vi Leif Westerlind, vad har du för tankar kring nätverk och intressegrupper?
Ja, alltså, det är ju intressant det här. Vi i SRF har ju en tendens att hitta på ord som liknar andra ord. Intressegrupp. Jag har absolut ingen aning om vad det egentligen är för något inom SRF. Det är ju något som man använder i samhället på väldigt stora grupper. Men här verkar det vara en mindre grupp. Jag har bara den generella uppfattningen som jag sa från början. Att vi måste titta på vårt sätt att jobba. Men hur konkret det här är det vet inte jag. Men jag har fullt förtroende för att Maria håller i de kontakterna. Och att det på ett bra sätt lyfts till förbundsstyrelsen när det finns något som behöver lyftas. Så jag har egentligen inga synpunkter annars.
Det tackar vi för. Och då
hur många behöver man vara för att bilda ett nätverk?
Är det 10 personer tyckte jag det stod för i de gamla stadgarna så stod att vi behövde vara minst 10 personer.
Ja, men precis, det stämmer. Det stämmer.
Och intressegrupper, där finns inga stadgar eller inget skrivet hur många man behöver vara egentligen.
Niklas?
Ja?
Jag har inte de andra, det är väl någon kvar som inte har pratat om det idag. Men så är det fint, vi har ju pratat om nätverk, så att det är ju det ordet som vi använder. Så är det ju, om man ska vara 10 för att kunna bilda.
Tack. Då går sista ordet till Dan Andersson.
Ja. Jag har väl egentligen inte mycket mer att tillägga än det som Niklas sa i början här. Alltså vi har ju, förbundsstyrelsen har ju tagit ett beslut om vad som gäller för nätverk. Nätverk är ju någonting som jag, om jag törs yttra mig för förbundsstyrelsen, är någonting som vi alla i många fall föredrar. Vi har ju många branschföreningar som egentligen är samma sak. Vi får väl se vad de gör i framtiden. De kanske ändrar sig och blir nätverk istället. Då slipper man ju undan stadgekraven och såna här saker. Då tar man ner ett nätverk och har samma intresse av gemensamma frågor. Det här med intressegrupp. Ja, jag säger som Leif. Ett väldigt vagt uttryck. Det är många populära uttryck som slätar ut begrepp. Jag tycker nog, förvisso, vad är en intressegrupp? Vad är ett nätverk? Jag skulle nog vilja säga att det är skillnaden då. Jag skulle nog föredra att man bildar ett nätverk. För det är inte mycket värre än att vara en intressegrupp. Däremot är det lite mer styrsel i begreppet intressegrupp. Tack.
Tack. Då är vi lite klarare och vi lär få reda på mer i september. Och kanske ha ett möte med Robert och Gunilla Söderström och Maria här nere. Det är något vi verkligen ser fram emot. Men vi har fått lite klarhet på den frågan. Och då går vi över till fråga 6. Och det handlar om kongressmotioner. Vilka tankar har förbundsstyrelsen kring våra kongressmotioner 2024? Förbundsstyrelsens yttrande över det nya och uppföljning av bifallna motioner från 2021. Och då har jag bara lite att tillägga när det gäller 2021. Det är inte så mycket, men jag pratade med Linus Johansson i Skåne. Han och Robert Lindblom har hört sig för om samverkan mellan funktionshinderorganisationer, hette den motionen. Och det var motion 41. Och att-sats 1 och samverkan med NPF-förbund, Neuropsykiatriska förbund,
gick igenom. Den fick bifall, men det har inte hänt så mycket. Men förra sommaren så hade man ett teamsmöte med Attention och det föll väl ut. Och man bestämde möte med Autismförbundet, men något kom emellan så det har blivit framflyttat. Men de kommer att ta i det efter kongressen. Så vi hoppas kunna ordna lite utbildningsdagar då ute i distrikten, pratade Linus och jag lite nät om, med NPF-organisationerna där vi kan mötas under enkla former liknande det vi har haft i SRF Väst. Så mycket vet vi om motion 41 från 21. Men de motioner vi har skrivit nu har vi lite frågor kring, och då ska jag är långhandig med punktskriften, men jag ska försöka leta upp vad jag har skrivit. Och för i år så är det då 021 kunskapscenter om synnedsättning och 049 det är ju riksfinansiering av rikstäckande nätverk, där har vi fått svar. Och 052 kontaktmannautbildning för distrikten. 047 tillgänglighet för hörselskadade, det var så positivt. Och 093 tillsätt en flerhandikappkommitté. Och 043 ekonomiska villkor, och den fick bifall. Men just kunskapscenter och flerfunktionshinderkommitté och kontaktmannautbildning, det är lite de motionerna vi undrar kring. Och då börjar vi med Maria Torstensson. Vad du har för tankar?
Ja, då ska vi se om jag kan komma ihåg vilka du sa nu. Du sa exempelvis då de här kommittéerna. Jag tror att vi skrev att vi ansåg att det skulle vara avslag på den. Och jag kan faktiskt inte riktigt säga, vi har ju haft de här kommittéerna förr, för länge sedan kanske, men i alla fall under min tid så har det funnits de här flerhandikappkommittéerna, eller kommitté uppe på Riksförbundet. Och jag har aldrig varit insatt i hur bra det fungerade eller ej, men... Ja, det måste vara någon som pratar för det uppe på Riksförbundet, för att det som det var, eller uppe på kongressen, förlåt. Då får ju naturligtvis kongressen får ju besluta vad man tycker, men vi tyckte att det inte gav det vi tycker att det skulle behövas. Att vi naturligtvis måste ha någon typ av samarbete, men kanske inte en kommitté. Det var vad jag tror att jag kommer ihåg rätt. Sen får ni andra i styrelsen rätta mig. Sen så var den andra var... Får hjälpa mig, Maria.
Kontaktmannautbildning för distrikten. Funktionärsutbildningar bland annat. Och kontaktman för personer med neuropsykiatri.
Och det är ju någonting som vi... som vi redan idag har sagt att vi kommer ta tag i ännu mer. Så det är bara för att det står att det är avslag på det som från förbundsstyrelsen, så behöver inte det betyda att vi tycker att det här är en jättedålig idé. Utan det kan också vara så att vi tycker att det här är en bra idé, men det kanske inte ska heta kontaktman. Det kanske är så att det är ombudsmännen som ska ha den här uppgiften. Eller vad vi nu så småningom kommer fram till. Så att det behöver inte som sagt betyda att vi tycker att det är en dålig idé. För det tror jag inte vi tyckte om någonting. Utan egentligen så tycker vi att allting är självklart och bra. Men att det kanske ska göras på ett annat sätt. Och då är det svårt att säga bifall eftersom vi kanske gör det på ett annat sätt sen. Och då gör vi fel. Av den anledningen. Och den tredje var...
Nationellt kunskapscenter. Och då var det jag som tidigare har tänkt lite fyrkantigt och autistiskt med mina NPF-diagnoser.
Och jag skulle ha uttryckt mig mer autistiskt och kliniskt och skrivit att vi skulle ändra i ordalydelsen istället för att utbilda programmet. För jag tänkte, man kan inte skriva så autistiskt, man får vara rund och fin i kanten. Men när jag var det så blev det missförstånd. Och då trodde man att vi önskade två kunskapscentra, men naturligtvis inte. Utan återinföra ett, eller återupprätta ett nationellt kunskapscenter för personer med synnedsättning och besläktade funktionsnedsättningar.
Mm. Och det här är också en motion som vi tycker själva innehållet är egentligen jättebra. Och en sak som vi har försökt arbeta fram ett förslag, men vi har inte kommit fram till någonting. I den bästa världen skulle vi ha detta, men som det ser ut just nu så har vi inte den, vi har inte den ekonomiska möjligheten att göra det helt enkelt, för att det är en sak som skulle kosta ganska mycket pengar att göra detta. Så jag tror att det är så som vi har funderat, eller jag tror, jag vet, i alla fall så var det så jag tänkte. Men jag tänker att jag tycker att de andra i styrelsen och ni som sitter kvar, som sitter här för presidievalet, ska svara på den här frågan också.
Tack Maria. Och då fortsätter vi med Dan Andersson, Kristinehamn.
Ja, jag var livrädd för det, måste jag erkänna. Jag har inte riktigt koll. Jag har försökt att titta bland motionerna. Det är förfärligt många motioner. Dessutom stämmer inte numreringen med det första utskicket, tror jag. Om det var de du gav förut, var det nya med de handlingar som har gått ut?
Det är det som gick i augusti, 15 augusti.
Ja, det är de siffrorna du angav. Ja, det var synd inte angav dem i utskicket vid frågorna, för då hade det varit lättare att besvara nu. Nej, men jag står ju givetvis... Ja, jag vet det. Då måste man leta bland 107. Nej, ja. Då måste man leta på 117 motioner för att hitta just
det. Ja. De kom det var, den 14 augusti, vi skickade lite tidigare, så där är förklaringen.
Ja. Jag klarar inte av att hitta dem så snabbt, nej, så att jag kan ge ett riktigt adekvat svar. Men jag står ju givetvis bakom förbundsstyrelsens yttrande, och som Maria sa här, så har vi yrkat avslag i många fall. Det beror inte på ovilja, utan det beror i de flesta fall på att vi måste prioritera vad vi har råd med. Och det har visat sig att vi har inte resurser att uppfylla de önskemål som finns. Det kanske finns andra vägar, framförallt det här med kommittéer och exempelvis resurscenter. Vem ska betala det? Vi har liksom inte, pengarna finns helt enkelt inte. Även om vi skulle önska att vi kunde göra det. Så att jag får säga som Maria, vi vill, men vi kan inte. Av ekonomiska skäl.
Det tackar vi för. Och då fortsätter.
Jag önskar att jag hade kunnat ge ett bättre svar, men då hade jag behövt ha varenda motion här, så att jag kunde ta dem in och in. Så skulle du ha fått riktiga svar.
Det kanske jag återkommer med i så fall. Ja. Och då fortsätter vi med Leif Westerlind. Om det går bra.
Ja, och jag får säga, jag vill faktiskt inte kommentera någonting som vi i förbundsstyrelsen har lämnat ett svar på. Så jag får nog hänvisa till det svar som finns i kongresshandlingen. Och jag känner inte mig så uppdaterad så jag kan utveckla det. Vi har ju fördelat de olika utskotten inom förbundsstyrelsen. Och jag känner att det skulle vara fel till mig att nu ur minnet försöka komma ihåg några resonemang. Så att jag får hänvisa till de handlingar som finns.
Tack. Då undrar vi vidare hur Tina Nomi Södergren tänker.
Ja, jag har ju varit aktiv tidigare och sen gjort en paus på 10 år ungefär när jag inte var så aktiv. Men när jag tidigare var aktiv i början av 2000-talet fram till 2012, då hade vi bland annat en fler handikappkommitté, hette det på den tiden. Och då hade vi speciella anslag från Socialdepartementet för det här. De drogs in under tiden som vi arbetade, plus en hel del andra bidrag som vi hade sedan ganska långt tillbaka. Och vi fick avveckla den här flerhandikappkommittén. Och det var ju då också som flera nätverk hade bildats och man började diskutera det här med branschorganisationer, branschföreningar, förlåt. Att man kunde ha det istället. För att en del av nätverken omvandlades just till branschföreningar och fortsatte så. Och det där har vi ju, så att nu har vi ju en del branschföreningar, men så har vi också nybildade nätverk. Jag ser det som att kongressen, dels finns det inte pengar för att återinrätta en flerfunktionshinderskommitté. Sen är det inte riktigt kongressens sak heller att inrätta kommittéer eller tjänster, utan där vill ju styrelsen känna sig fri att så att säga kunna, naturligtvis som vi har sagt så känner vi med andan i flera av motionerna. Men vi vill kanske inte genomföra det exakt på det sättet. Så att det är mycket av skälen till att vi har uttalat oss som vi har gjort. Och det här med kontaktmannaskapet kommer jag inte heller ihåg. Men jag tror att det har att göra med att det föreslogs att det skulle kallas just kontaktman. Att man skulle inrätta en sån funktion eller tjänst eller så. Jag kan inte minnas om det stod att det skulle vara en tjänst eller om det bara skulle vara en utpekad funktion. Men där håller jag med Maria i att vi snarare tänkte att det skulle vara bra att kunna vara fri i vem som ska jobba med det här och hur vi kan få de här utbildningarna och hur vi ska få det att finnas på i många olika organisationsled. Så att jag skulle vilja säga att det har mycket av det att göra när vi har gjort avslag. Sen vill jag bara passa på nu. Ni vill ju ha kommentarer just om de här motionerna. Men jag vill också lyfta den här med den ekonomiska situationen. Den motionen som ju vi har sagt ja till. Och säga hur viktig jag tycker den är. Och hur viktigt det är för hela gruppen. För jag jobbar i en annan organisation som heter FÖR. Som är en organisation som har kommit som en avknoppning från DHR ursprungligt. Och där höll vi på och ringde runt just om den här situationen för personer som är utförsäkrade eller som inte liksom får mer än en väldigt liten ersättning som man egentligen inte kan leva på. Och vi ringde runt i flera förbund och de sa att ja, vi vet att de där personerna, de finns, men det är inte med i vår verksamhetsinriktning från kongressen, så vi kan tyvärr inte lyfta den här frågan. Och jag tänker så här, så himla bra att det skrevs en motion på det här nu, för nu kommer vi i alla fall inte att få det svaret från SRF. Och jag hoppas att de andra förbunden som vi pratar med och som också sa att det finns medlemmar som har det så här, vi vet det, och andra som skulle kunna bli medlemmar hos oss, men att man liksom inte kan hänvisa till det. Tack.
Tack Tina. Ja, vi märker ju också att det finns så svåra medlemmar, att många lever under ekonomisk utsatthet. Och det är ju därför vi behöver en liten pott, en liten grundpott med pengar som vi kan använda. Därför vi kan inte stötta med självfinansiering på samma sätt som människor som har inkomst. Så det är fint att ni tar er an den motionen verkligen. Och då tänkte vi höra sist med Gunilla Thomsson. Och du jobbar ju med dövblinda. Så jag tänkte rikta frågan om nationellt kunskapscenter om syn.
till dig lite hur du tänker kring den motionen.
Ja, Maria, jag ska väl säga så att jag sitter ju inte nu i vår förbundsstyrelse och har inte varit med och jobbat fram de här förslagen och har inte heller läst den här motionen om kunskapscenter. Jag fick ju inte motionerna före någon annan den 15 augusti och har varit väldigt mycket och läst och jag är inte insatt i den. Jag kan bara säga att det är för personer med dövblindhet så är det nationella kunskapscentret som man har som förkortas NKCDB, nationellt kunskapscenter för dövblindfrågor, är ju oerhört värdefull för våran grupp. Sen vill jag ju ändå säga att jag håller ju med förbundsstyrelsen att om man inte tror att man kan göra den här frågan på grund av ekonomiska eller personella eller andra skäl, då ska man inte bifalla. För jag tycker det är jätteviktigt att de motionerna som bifalls på kongressen verkligen förtjänar att jobba med och att man presenterar dem med de här kongressuppföljningarna som ni tog in här, och att man kanske inte är nöjd med svar eller att man har börjat jobba med det väldigt sent och så. Så får det inte vara, utan de motioner som bifalls utav kongressen, där lär vi rivstarta och jobba med det under hela kongressperioden och verkligen försöka göra förändringar, för det är alla som har skrivit en motion och fått den bifallen värda, tycker jag. Men tyvärr kan jag inte säga mer om kunskapscentrum idag.
Det tackar vi för, Gunilla. Man säger lite en del trots allt, så får vi återkomma. Ja, och då har vi väl tagit oss an motionerna om jag förstår rätt, och då ska vi ge oss i kast med fråga 7, och det har Ingela lite att läsa.
Ja, på vilket sätt försöker SRF tillvarata flerfunktionshinders förmågor? Personer med NPF kan ha gåvor som kunde bli en tillgång för synskadsrörelsen.
Ja, tack så mycket, Ingela. Vi försökte förklara det så gott vi kunde.
Ja. Och
Nej, det var inte så väl formulerat. Det som Tina Nomi säger, vi behöver träna på. Jag behöver träna mig på att formulera lättare och mer begripligt. Och ta vara
på. Jag hoppas att det är förståeligt, annars får jag läsa om frågan.
Nej, men det är förståeligt. Och ta vara på synskadade skåp och synskadade med flerfunktionshinder. Det är bland annat det vi har sett ikväll med Desiderias dikt och Linda Åkesson och hennes konst på slutet. Och vår datasavant Mikael Holmgren som har hand om en hel del av vår data. Han har också spetskompetens, och det är ju gåvor som kan bli en tillgång för SRF hos flerfunktionshindrade medlemmar om vi förmår och använda det på rätt vis och ta vara på det individen kan. Så det är lite hur vi ska jobba med det som vi undrar. Och då tänkte vi börja med Gunilla Thomsson som var sist ut.
Ja, nej, men jag tycker väl att hela er nätverksverksamhet visar hur viktiga ni är och vad ni kan och så. Så självklart så gäller det att vi tar tillvara på er kunskap och kompetens, och det är väl inom alla områden. Och det är väl också viktigt att man tänker på det när man tillsätter grupper, att man lika väl som man tänker på att det ska vara olika synstatus, kön och så vidare när vi utser arbetsgrupper, att man även ser till att få med er kompetens i allt arbete vi gör. Så tänker jag.
Ja, det tackar vi för. Det lät lovande. Och då fortsätter vi med Leif Westerlind.
Där kom mikrofonen på. Jag har inga särskilda synpunkter runt just er grupp. Men generellt sett så tycker jag att SRF och faktiskt väldigt många andra organisationer har ett problem. Vi säger att vi vill ha medlemmar. Men vi frågar inte medlemmarna. Vad har du för kunskaper? Vad vill du göra i vår organisation? Finns det något du kan bidra med? De frågorna ställer vi normalt sett inte i vår organisation. Och andra organisationer som jag har varit med i är precis samma sak. Det är som om de som kommer in i organisationen ska formas efter de som redan är medlemmar. Och här tror jag att vi måste faktiskt ändra perspektiv. Och jag är övertygad om att bland er grupp med de funktionshinder som ni har finns personer som både har intressen och kunnande som SRF skulle ha nytta utav. Men som vi missar därför att ingen frågar om det och ingen försöker se hur kan vi använda det. Men det är inte specifikt för er. Jag tror att det, till exempel invandrargruppen är likadan. Den står väldigt ofta utanför. Och egentligen alla nya medlemmar. Vi är för dåliga på att fånga upp kunskaper och intressen.
Tack så mycket Leif. Det var en talande och målande förklaring. Vi har misstänkt lite så, men det är fint att höra era tankar också inifrån förbundsstyrelsen. Och då går vi vidare till förbundsordförande.
Ja, jag tror att jag har sagt på varje tillfälle jag har varit ute i lokalförening eller distrikt eller hos branschförening under den här perioden som jag har varit förbundsordförande, att det viktigaste för att behålla medlemmar eller för att få nya medlemmar är att fråga: vad vill du? Vad skulle du önska att vi gjorde för att du ska trivas hos oss? Jag tror att det är en väldigt viktig fråga. Och i synnerhet till dem som vi sällan ser på våra aktiviteter. Som vi vet ju att lokalföreningar, för det är det som jag kan, branschföreningarna kan ju lite sämre. Men om man ser på våra lokalföreningar så är man ofta samma gäng som träffas. Man kanske har samma aktiviteter år från år. Och jag tycker att det är oerhört viktigt då att fråga de som inte är bland de som alltid kommer: vad har ni för intresse? Vad vill ni att vi ska göra för er? Så att det är en viktig fråga, eller ett svar på detta. Att fråga, och det var ju det Leif var inne på också. Men då kommer ju, hade Leif en ytterligare aspekt på det som jag tycker är jätteviktig. Och det är ju fråga: vad har du för kompetens som vi skulle kunna ha nytta av? Den frågan behöver vi också ställa. Så det är jätteviktigt. Och jag tror, precis som jag inledde kvällen med att säga, att jag tror att vi ofta tänker att vi behöver en sekreterare i vår styrelse. Så fort det dyker upp någon ny så ser vi bara det. Kan den här personen bli sekreterare? Det är ett exempel jag tar nu. Men jag tror istället att vi behöver tänka och ta vara på de gåvor eller de intressen, engagemang som varje medlem, individ har. Och försöka tänka utanför styrelsen och bredare. Vad är det vi behöver för att bli en organisation som människor vill komma till? En organisation som där det är trevligt och roligt att vara med i. Så att jag tror vi måste se bredare och försöka ta vara på det som folk är engagerade, som folk brinner för när man blir medlem. Att se på varje människa, om du ska engagera det här, vad skulle du vilja göra? Tack.
Tack Niklas. Det var många intressanta tankar det också. Ja, sannoliken. Då fortsätter vi till Tina Nummi och hör vad du tror.
Ja, det är väldigt mycket bra som är sagt redan och jag håller så mycket med. Och jag tänker på det här både att försöka hitta vad folk är bra på. Och jag var ju inne på det att vi ska leta efter personer. Och jag tänkte just det att liksom kanske man inte i förstone står och lyfter fram olika saker som man kan bidra med om bara vissa saker efterfrågas. Så det är det jag tänker också, att liksom ja, lära känna och fråga, prata med människor och försöka hitta former så att man lär känna dem och få veta lite mer vad de kan tänka sig och inte liksom bara stoppa in dem i färdiga former. Och vi är ju på väg nu med lite nätverk och vi håller på att diskutera intressegrupper och vi har branschföreningar och vi har lite olika sätt att liksom också komma med i SRF. Och så får vi se liksom hur vi fortsätter och jobbar och hur vi tänker. Men jag tänker också att det ska liksom bli möjligt att också kanske engagera sig i delar av verksamheter och så här och så. Sen tänker jag på det här att företagsvärlden, jag jobbar ju med arbetsmarknadsfrågor för migranter med funktionsnedsättningar annars. Och jag vet att IKEA har liksom börjat jobba, det finns underleverantör, ett företag som plockar in personer med NPF-diagnoser och liksom där man får jobba med frågor som man är riktigt bra på inom IKEA helt enkelt. Och att det har blivit väldigt uppskattat och att de tycker det har fungerat väldigt bra. Nu kan jag inte säga exakt vad personerna gör, men då har man ju gått på det som de är bra på. För det är väl ofta det som vi själva och andra, man ser bara alla problem och vad man har för problem liksom. Och så börjar man där. Istället så borde vi tänka på vad har den här personen för bra saker. Och sen får man ju hantera problemen eftersom. Eller om det finns tillgänglighetsfrågor som måste lösas och så. Så att börja i den änden istället. Och det skulle vi göra också när vi liksom försöker engagera människor till uppdrag i föreningslivet. Även när det är volontärt eller ja, om man också kan anställa människor. Att vi börjar tänka så istället. Mycket mer. För vi är liksom så vana vid att man alltid börjar med problemen. Så börja med kompetenserna eller de bra sakerna. Och sen, då är vi en bit på väg. Tack.
Du fångade det så fint, Tina. Tack. Vi har jobbat med det i många år från NPF-gruppen som vi hette tidigare. För att ta vara på savantförmågor. Det var bland det första vi jobbade med då, personer med autism som har särregna intresse och blir riktigt duktiga på sina områden. Så det var lite där det började. Och så såg vi också att det fanns hos barndomsblinda lite specialintressen eftersom vår värld är mindre. Så har vi inte samma utbud och då går man ofta upp i ett intresse. Så tänker vi att där kunde ju SRF jobba på ett nytt vis och det fångade så fint och det rör ju både våra barndomsblinda och våra savanter. Så ja, det hoppas vi på. Och så fortsätter vi till Maria i Skåne.
Ja, jag kan väl då säga hur vi arbetar i styrelsen i Skåne. Där är det så att det första jag har gjort, jag har suttit alldeles för länge som i styrelsen där. Sen 2011. Och det vi har gjort alltid, det är att det är det första vi gör efter ett årsmöte, det är att man lyssnar på vad det är, dels vad man har jobbat med, men och om det är så att man har jobbat, det har de flesta gjort. Och dels vad man har för hobbies, för intressen. Vad är man intresserad av att jobba med? Är det intressepolitiska frågor? För är det inte det så ska man inte tvinga folk till det, utan de kanske är mer intresserade av att hålla i kulturaktiviteter eller vad det nu är. Och det här tror jag är ett sätt att arbeta både på distrikt, på lokalföreningsnivå och på riksnivå för att få fler, mer engagemang i styrelserna. Och det tror jag är A och O för att vi ska ta tillvara på alla våra medlemmars kunskaper. Fler funktionsnedsattas, absolut, men även alla andra medlemmar. Så det tror jag är en viktig sak. Och jag vet lokalföreningar där man har medlemmar som kanske inte alltid kommer eller som aldrig kommer på aktiviteter. Där ringer man runt och frågar, är det någonting som du skulle vilja att vi gör för att du ska komma på våra aktiviteter? Och ibland så kommer det då ett svar att man vill ha en typ av aktivitet som vi inte har. En ungdomsaktivitet eller vad det nu är för någonting. Och sen så löser man det och så efter det så kanske man har mer aktiva medlemmar överallt. Japp.
Det låter fint, Maria. Det var så kloka råd från Skåne. Vi har mycket att lära från olika delar av landet.
Mm. Maria, det är även här.
Ja.
Jo, eftersom jag har den här spännande uppgiften att försöka liksom, komma med förslag vad gäller tiden så ser jag nu att det, som vi nu har vi ju använt den här ordinarie tiden som har varit som folk har bokat i förväg och sånt. Och det är ju viktigt att försöka respektera människors tid också så generellt. Så tänkte jag så här, den här sista frågan som ni har kvar, den liknar ju ganska mycket de här frågorna som ni har redan tagit upp och så. Så jag, mitt förslag, men det är absolut inget som ni behöver göra, men mitt förslag är faktiskt att ni avrundar frågorna och att vi går till lilla kulturarrangemanget. Och att...
Jag vet inte om Dan fick möjlighet att svara på sista frågan.
Nej, det fick jag inte.
Men det gick lite fort, det gick lite fort där också.
Ja, men å andra sidan, jag har inte... Jag har inte så värst mycket att tillägga, jag kan bara säga att jag har... vart ordförande i vårt distrikt i 2 år nu, 1,5 år är det väl egentligen. Jag har varit aktiv i vår lokalförening och jag har gjort precis det som Maria sa här. Nu har inte jag varit ordförande sedan 2011, men jag har ändå tänkt den här tanken och faktiskt tagit tag i det. Det har gett förvånansvärt bra resultat faktiskt. Och vi har fått personer i verksamhet och vi har fått människor i synnerligen aktiv mod som jag aldrig trodde skulle bli det. Det är väl egentligen det jag kan säga. För övrigt så instämmer jag ju med det som är sagt. Då behöver vi inte dra ut på det.
Nej, men det låter fint. Hallå. Margareta har en fråga.
Ja, men jag har egentligen ingen fråga. För jag ville bara, det här med kunskapscenter, det är jätteviktigt. Men inte ska ni, det är ju staten som har ansvar för att vi ska kunna blindmetodik och punktskrift och sånt här. Så det är de som ska bygga upp det. Men jag hoppas att ni stöttar oss att vi får ett kunskapscenter någonstans. För här uppe i norr så försvinner all kunskap. Att stödet från SRF är jätteviktigt från riksplanet.
Niklas?
Ja, Niklas.
Det är ju en del i det intressepolitiska programmet där vi säger att vi vill att det ska skapas ett kunskapscenter för rehabilitering och för synskadade. Så att den finns ju med som ett av våra krav som vi ställer, men däremot så var det ju i motionen ett förslag om ett tillägg till den och det är ju det som vi avslår. Utan vi tycker att det räcker med det som står i det intressepolitiska programmet om ett kunskapscenter för om rehabilitering och kunskap om synskador.
Mm. Och sen så
Maria,
får jag fortsätta lite grann? Eller?
Ja, det får du, ja.
Det var någon från första frågan som sa flytta fokus ut i landet. Och på något sätt så gjordes ju det när man la ner specialskolor. Och det är inte skolan det hänger på, men kunskapen. Och den försvinner ju först ute i glesbygden. Och nu sitter jag i ett län där syncentralen är lika med noll snart. Snart kanske vi har en som har utbildning eller har erfarenhet av syn. Vår synpedagog nu går i pension. Och nu har jag vår distriktsordförande, lokala ordförande Ylva, hon har varit på kurs i Härnösand. Nu ska de sluta med kursverksamhet och stöd därifrån när det gäller syn. Hur långt ska vi åka? Så det är jätteviktigt att vi får någonstans och vi vet var vi ska vända oss. för det finns ju någon och då är vi så få så att vi tappar allt. Men vi har här börjat jobba mot politikerna både på region och kommunal nivå, för nu ska de få ta sitt ansvar. Det var bara ett inlägg.
Ja, tack Margareta.
Ja, och du går Fredrik.
Ja, Ingela först och Fredrik och Maria sen. Ja.
Ja, jag skulle bara informera här. Jag är kontaktperson för synskade med flerfunktionsnedsatta i Skaraborg. Och vi jobbar, som jag har hört, några andra i Skåne bland annat och kanske något annat distrikt. Vi jobbar så här att integrera in oavsett om det är flerfunktionshinder eller inte. Vi kollar medlemmar vad de har för intresse. Om de klarar sitt styrelse eller arbetsgrupp eller om de vill bara vara enbart medlemmar och inom verksamhet. Och såna här saker. Helt klart jobbar vi för fler funktionshindrade att de ska integreras in i vårt distrikt i alla fall. På olika sätt.
Tack Ingela. Ja, det vet vi, ni har jobbat på i 20 år med detta. Ni var pionjärer skulle jag säga ute i landet före Skåne.
Så. Nej, oj.
Men jag är ju räven i det hela och ni riksdagare känner ju mig hur jag strider och så. Så att, ja.
Ja. Då fortsätter vi till Smyf och Fredrik Sterner. Du hade någon fråga.
Ja, jag ville bara återknyta till fråga 5. Finns det något protokoll där det står vilket beslut förbundsstyrelsen har tagit när det gäller nätverken? Om man kan ta del av det.
Niklas?
Ja, Niklas.
Jajamän, det finns det. Och det skickades ut från Riksförbundet i veckan här från Camilla Lindgren. Så att det protokollet är justerat och utskickat. Så det kan man få.
Okej, så det finns på distriktkanslien nu.
Det ska det göra. Tacka dem och okay. Så kan man mejla det till mig.
Det finns hos mig. Jag ska
dessutom vara med. Jag ska dessutom vara med på ett par av kongressgenomgångarna här. Så att, men då vet jag lite grann. Tack.
Och på protokollet med nätverk, policyn som rör nätverk finns hos mig. Det finns i min dator, så vill ni läsa den så kan jag skicka den vidare.
Ja, tack.
Tack.
Ja, tack.
Ja. Och då hade jag bara en liten fråga om det här kunskapscentret igen, för det var ju naturligtvis inte meningen att det skulle vara två kunskapscenter, utan det var att jag inte ville vara så klinisk och skriva ändra ordalydelsen, utan vad vi menade var att vi skulle återuppta ett kunskapscenter som jobbar med både habilitering, rehabilitering och skola, det SPSM gör. Och även psykologisk kunskap och ögonforskning. Alltså all kunskap om synnedsättning. Och det är ju som Margareta säger, det är ju egentligen staten som får det i uppdrag. Så det har kanske inte så mycket med SRFs ekonomi att göra. Det var den frågan jag ville bolla över till förbundsstyrelsen. Att det är staten som finansierar våra kunskapscentra.
Maria T.
Ja, Maria, ja.
Jag kan väl bara svara så som jag tänker att vi har tänkt i detta. Och det är ju att även om det inte är vi som står för själva kostnaden för resurscentret, så är ju det här någonting som inte kommer fram på en kvart. Det är inte så att man bara skriver ett brev och så blir det så, utan det kräver ju väldigt mycket personal ifrån vårt kansli. Så att det är bara så att vi har inte så mycket personal. Så enkelt tror jag att det är. Sen att vi tycker att det är en självklarhet, och naturligtvis så är det inte vi som ska stå för det, utan det är naturligtvis staten som ska bekosta det.
Då blev det lite klarare, Maria. Då har vi hoppas på det intressepolitiska programmet. Och det här är här.
Jag har en... Ja? Dan här, jag har en fråga.
Dan, ja.
Tidigare när vi talade om vilket stöd som ni ville ha från Riksförbundet, så talade vi om det här med punktskrift och lite utskick och någon stödperson. Sen hoppas jag att jag hörde fel, men sen talade du om psykologhjälp och jag antar att det inte var det du menade. Det har varit någon felsägning.
Nej, inte direkt så psykologiskt stöd att vi med neuropsykiatri ibland behöver hjälp och hamna rätt när vi fastnar i en loop och kanske förstå vad menar SRF till exempel, vad menar den, varför blev det så här, och det har vi haft lite nu bara den senaste veckan, det känner du till, Maria. Men att någon då förklarar att så här tänker Rick, så här tänker vi i Skåne. Vi menar egentligen inget illa, vi tänker så och så. Att någon tar sig tid istället för att man säger att vi är vuxna och får reda ut det själv. Som andra människor kan, men ska vi då göra det så blir det ju lite vad vi gissar och tror. Och har vi tur blir det rätt, har vi otur blir det galet.
Ja, men då skulle jag vilja säga att ni vill ha lite mer personligt stöd, tycker jag är riktigare att säga.
Ja, jo, men det är helt riktigt. Det är så en klar text. Alltså.
Ja, för psykologhjälp, det tror jag inte vi kommer att ge. Det känns väldigt stort, måste jag säga.
Psykologiskt stöd kallade vi det väl för så lite, ja. Mm.
Ja. Ja, okej, men då tror jag
att... Men, men man kan väl säga,
Även vi har svårt att fatta ordan.
Ja. Men Maria Lisland, man kan ju säga att det är personligt stöd också, eller så.
Ja, det tycker jag låter bättre.
Ja, precis. Ja, precis. Ja. Man reder ut och försöker tyda det från olika håll. Både från våra små grupper och från SRFs håll och så. Så det är... Man får tyda det och se det från olika håll och ta sig tid. Och det är väl det som inte det har räckt till alltid, att ta den tiden och kanske förklara och älta runt och upplevs det som meningslöst. Men det blir ju positivt ältande, för förklarar man 10 gånger och hittar rätt ord så förstår den flerfunktionsnedsatte till slut. Och man får leta efter ord och förklaringar som gör det tydligt för den personen eller de grupperna. Och lite så har vi haft även i gamla NPF-gruppen.
Mm. Och sen är det oklart nu, får intressegruppen vara kvar eller inte? Eller är det bara nät? Alltså, jag är inte klar i den frågan än. Alltså.
Nej, Niklas?
Nej, och det har du väl rätt i. Det finns väl inget som hindrar att ni är kvar. Men det som jag sa, eller som vi pratar om, är egentligen det stöd som Riksförbundet ger. Är det till nätverk eller är det till nätverk och intressegrupper? Eller måste ni heta intressegrupp? Skulle ni kunna bli ett nätverk? Vi får väl, alltså det är ju frågor som vi behöver diskutera mer. Så att det finns inget svar på frågan just nu. Men vi har inte för avsikt. Vi har ju ingen avsikt att säga att nej, ni får inte finnas. Absolut inte.
Nej, okej, för det är nödvändigt att dela de här grupperna. Det är ju rakt på sak. Liksom. Mm.
Men förbundsstyrelsen säger ju inte att ni inte får finnas.
Nej, okej, då däremot... kör vi som vanligt alltså, Niklas. Eller?
Ja, gör det.
Vi kör som vanligt året ut. Vi jobbar på. Skåne har hand om nätverket och ni är en liten intressegrupp året ut. Så får vi se hur vi gör.
Nej, inte året ut. Då är vi intressegrupp. Han har inte sagt nej åt det, Maria.
Så nej, men då är vi ett nätverk nästa år och ni en intressegrupp nästa år. Så får vi, ja, jag tycker vi får ha ett möte med Gunilla Söderström och Maria. Vi har pratat lite om det i höst, men det kan vi ju ta, vi sinsemellan kanske inte ta med förbundsstyrelsen, men vi har lite klarhet i det, känner jag, om inte annat.
Men får jag säga en sak till, Maria?
Mm.
Förbundsstyrelsen har ju inte beslutat om att ni att bilda er intressegrupp, Ingla. Och då kan ju vi inte heller besluta att ni inte får finnas. För det är ju ni själva som beslutar om ni ska vara kvar eller inte.
Ja. Jo, men så långt är för...
Det var det klart, hoppas vi, så länge. Ja.
En, och så, en liten fråga från Dan till. Om det.
Ja, vad fint Dan. Ja.
Gunilla, där, är det du som är smys? Eller smyf? Eller, vad, ni pratar om två olika grupper, jag vet inte vem som är.
Ja, nej, det har vi kanske inte berättat. Smyf är ju en förening utanför SRF. Och vi har ju Fredrik och Juslina och Anita med. Jag tror Fredrik Störner är kvar. Du kan berätta lite.
Ja, än så länge, men jag tänker nästan avvika. Klockan är snart 9. Ja. Om det är okej. Okay.
Ja, nej, jag ville bara fråga. Och det andra är ett nätverk med fler funktionsnedsatta. Det är bara så jag liksom vet att det är det som är skillnaden.
Du kunde kanske säga 3 ord om SMYF. Bara berätta kort vad det handlar om.
SMYF är en fristående förening som jobbar med synskadade med ytterligare funktionsnedsättningar. Och vi bedriver verksamhet, vi har samtalsträffar bland annat, som är väldigt uppskattade. Det var väldigt kort.
Ja, det säger jag lite grann också. Och ni bildade en förening utanför SRF och så blev vi ett nätverk inom SRF. Så började allt sammans. Men sen gick LSS-gruppen bli en egen liten grupp. Intressegrupp i SRF till slut när vi hade lite röra. Så, men SMYF har jobbat utanför SRF och vi har jobbat inom SRF. Så har det varit från början och så kom LSS och Solgruppen och blev en egen grupp från januari 2023. Så,
ja, så ser det ut. Då tror jag att jag förstår.
Ska vi låta Linda Åkesson ta sin låt eller?
Det får vi göra. Om inte fler har någon frågor, någon trängande frågor, så går vi över till Linda Åkesson.
Ja.
Ja, tack. Jätteintressant möte, men så man är lite seg i huvudet efter att ha suttit i nästan 3 timmar. Men, så det är väl tur att jag inte ska sjunga live. Eller, men jag får se hur jag ska lösa detta. Jag sitter på mobilen nu. För min dator bestämde sig för att inte jag fick vara på Teams på datorn. Men jag kan skicka länken, för det finns ju några fler.
Vad söker vi efter på YouTube? Vad heter du, Maria?
Alltså, man kan skriva Linda Åkesson. Då får man upp min sida som heter Linda Åkessons liv. Och då ligger det en massa spellistor där. Och då ligger mina låtar och mina... Alltså det ligger massa grejer. Jag har jättemycket videos där. Men har man Spotify så finns det också.
Jag avskyr Spotify, för det är ingen
Linda Åkesson kan man... vet du, klicka på där.
Kan vi inte göra så att du skickar en länk till Maria Lisland, så skickar hon ut till oss om hon varit med. Så
kan ja, det kan jag göra. Det vore kul.
Du får skicka till flerfunkadressen info@srflerfunk.se, så skickar jag det vidare.
Jättebra.
Men jag vill ju, den här låten också vill jag ju lyssna på. Den där som ni pratade om i början.
Ja. En för alla. Linda Åkesson, jag kan skicka den på Messenger till henne.
Det kan du göra, det är skitbra.
Som jag är, jag har rätt att vara här. Varför tvinga oss isär? Låt oss vara med. Att vara rädd är inte sant. Jag har rätt att vara själv, men också att bli vän. Jag har rätt att vara med. Är säker.
Vi kan mer än en del kan tro. Låt oss blommar ut och gro. Låt oss bygga oss en bro, så att vi kan vara med. Många kan göra mer. Tillsammans är vi fler. Vi kan ändra det som sker. Om vi får vara med. En särskild kammer för alla. Mot mig som jag är. Annars kommer vi att falla. Ta emot mig som jag är. En särskild kammer för alla. Ta emot mig som jag är. Annars kommer vi att falla.
Jättebra.